Hej, välkommen till Coach Meet Coach. Jag heter Jörgen Lennartsson och har jobbat som fotbollstränare i 30 år. I denna podd så samtalar jag med andra coacher, ledare och chefer om teambuilding, coaching, ledarskap och mycket annat. Det är alltid intressant och lärorikt att ta del av andras erfarenheter, både inom idrotten och näringslivet. Gå gärna in och prenumerera på Coach Meet Coach i din poddapp så får du hela tiden uppdateringar när det kommer nya avsnitt. Du kan även följa podden på Instagram. Jag är glad att kunna presentera Folkspel som samarbetspartner till Coach Meet Coach. Genom att låta hela överskottet från försäljningen av Bingolotto och Sverigelotten gå tillbaka till föreningslivet så vill ideella Folkspel bidra till växtkraft och till att göra Sverige bättre för alla. I det ingår att stödja framtidens ledare, bland annat tillsammans med Riksidrottsförbundet och utbildningsprojektet Eldsjäl 2.0. Folkspel, allt överskott till Sveriges föreningar. Tack för det. Hoppas du hänger med. Nu kör vi! Dagens gäst är volleybollcoachen Anders Kristiansson. Anders Kristiansson, stort välkommen till Coach Meet Coach.
Ja, tack så mycket.
Född i Valdemarsvik, 71 år. 102 landskamper som spelare.
Oj då.
För Sveriges volleybollslandslag, det stämmer?
Ja, det tror jag.
Ja. Coachingresa innehåller bland annat 12 SM-guld med Lidingös herrar, 14 SM-guld med Sollentunas damer, förbundskapten för det svenska herrlandslaget under 21 år, mellan 76 och 96. Tog då Sverige till 5 raka EM och 2 raka VM-slutspel. Och Sverige har varit med efter det sen. Olympiskt deltagande i Seoul 88 och ett fantastiskt EM-silver på hemmaplan i Globen 89. Sen bad utomlands, Noliko Maseik i Belgien, liten stad, 25 000 invånare. Där var du länge, 15 belgiska liga cupmästerskap och flera Champions League-finaler. Sen blev det Iraklis i Grekland, grekisk ligamästare där, och sen blev det Olympiakos Aten. Där var det både ligamästare och cupmästare. Och sen var det ett mycket spännande äventyr i Japan, i Nagoya och klubben Toyoda Gosei Trefuerza. Flerfaldig japansk liga och cupmästare. Också Anders invald i volleybollens Hall of Fame som ende svensk. Din volleybollresa är helt magisk, Anders. Stort grattis!
Ja, tack så mycket! Ja, det var mycket.
Det var mycket, men det stämde.
Ja, läst på bra. Ja, du glömde faktiskt. Jag var i Italien i 3 år också.
Italien glömde också, ursäkta.
Innan jag var i Noliko i Belgien.
Okej, okay, så det var när du slutade i Sverige så blev det Italien först.
Ja, 88. Eller jag var samtidigt i Italien som jag hade landslaget
för. Okej, okay. Ja, det är därför jag bommat ändå. Vilken stad var det?
Jag var i Bologna först i 2 år. Sen var jag i Treviso som ligger uppe i Venedig ungefär.
Härligt, vi har jättemycket att prata om. Det ska bli mycket spännande det här. Vad gör du nu för tiden?
Ja, du talar ju om hur gammal jag var. Så man får ju ransonera sina framträdanden. Nej, men ärligt talat så jag är med på ett hörn med. Jag har hållit på, när jag varit hemma på sommarna från mina internationella åtaganden, så har jag ju hållit på ganska mycket med beachvolleyboll också. Mm. Så att dels så driver jag och 3 andra kompisar ett företag i beachvolley som är mera för allmänheten, som vi ordnar beachresor och såna här saker i utomlands framförallt, men även i Tylösand i Halmstad har vi ett stort pådrag och vi arrangerar SM bland annat. Men sen har jag med då på de här killarna som vann OS-guld för ungdomar för 2 år sedan. Som jag är med på träningar, inte alla träningar, absolut inte, kanske hälften eller knappt det. Men idéutvecklare, lite mentor, teknisk expert eller vad man ska kalla dem. Alltså jag är med på, det är 2 killar och så är det en coach som har huvudansvarig för det här. Och sen honom har jag jobbat ihop med i 10 år så att försöker få, har fått ja, jag har väl varit någon slags mentor kan man säga, utbildare för honom. Och sen är jag med på ett hörn med de här grabbarna ibland. Och...
Vad kul. Mm. Ja. Är det mycket stor skillnad på volleyboll utifrån beach och vanlig? Det är såklart det är 2-2 istället för 6-6, ja. Men rent tekniskt med...
Ja, tekniskt är det inte så himla mycket, men det är ju så individuellt orienterad beachvolleyboll. Det är egentligen ingen lagsport tycker jag. Det är liksom en singelsport för två personer samtidigt. Mm. Det är ju till skillnad mot inomhusvolleyboll där det är enormt mycket taktik och variabler och koncept och sånt där, så är det avgörande på beach, på beachen är hur bra du är individuellt. Medans inomhus så är det självklart viktigt att vara bra, men där är det viktigt att laget hänger ihop och gör bra. Men beach är det väldigt mycket den individuella spelaren. Mm. Men vi har utvecklat helt unika koncept på de här två killarna. De spelar som inga andra gör på beachvolleyboll.
Det blir väldigt spännande att följa. Det är OS nästa år. Och där kan Sverige kan vara med och hota med det där, eller?
Nej, det är för tidigt tror vi. De har ju precis kommit med i SOKs program nu. Mm. Och de är fyllda 18 år precis. Mm. Så att tanken är väl om det går riktigt bra till OS i Paris 24 och till 28.
Spännande. Varför blev det volleyboll från början?
Ja, jag var ju med på den tiden när man plogade upp sina egna hockey- och bandyplaner på vintern och sånt där. Och ibland tror jag man tröttnar lite på det. Och enda chansen att komma inomhus, det fanns ju inga hallar på den tiden. I princip, någon liten gymnastikhall och sånt där. Mm. Men då hade de byggt en barracudahall, hette det då. Det var en sån här ballonghall som Turbergs friidrott skulle ha, som var omhuldade av kommunen. Så de fick det där. Mm. Och då lyckades väl den här volleybollklubben som var ganska nybildad då. Eller volleybollen var helt ny i Sverige. Mm. Och det var ju invandrade ester, framförallt balter. Mm. Estländare, lättländare och så här. Och
de hade
någon timme där. Och för att vi skulle kunna få komma in och busa och hoppa i stavhoppsgruppen ungefär. Mm. Och slänga oss lite där, så fick man väl ställa upp på en timme volleyboll då. Mm. Och sen blev jag liksom hooked på det där. Liksom. Mm. Ja, jag blev kvar där. Ja, 6-7 andra blev kvar länge. Så ja, det är gänget. Vi vann det första juniormästerskapet som har spelats någon gång i Sverige. Och, ja, får man lite sån här klapp i baken att det går bra på något, så blir det lätt att fortsätta. Mm. Annars höll jag på med hockey och fotboll och allt möjligt så där som alla andra.
Mm. Det blev 102 landskamper till slut i alla fall som spelare.
Ja, men det går ju fort kan gå fort i volleyboll. Mm. Så att, eller ja, man spelar ju ganska många matcher på ett år. Mm. Så att ja, jag var ju med där, men jag var väl ingen större stjärna tror jag.
Vi ska faktiskt inte fokusera allt för mycket på din spelarkarriär. Nej, jag hoppas det. Vi har väldigt mycket annat intressant att prata med dig om som ledare. När du började som ledare, då, varför blev du coach?
Ja, jag hade väl lite beröring med lite av tjejerna där på gymnasiet tror jag. Precis när jag tog studenten och... Sen tyckte jag väl att jag ville hjälpa dem och hade något att ge till dem. Så att vi på den tiden fanns ju skolmästerskap och grejer som man skulle vinna. Då, så här. Mm. Så då hade vi ett bra skollag som var väldigt bra. Det där tyckte jag att av någon anledning så låg det för mig. Och jag var väl lite så här ledartypet hade blivit det då med åren inom. Mm. När jag spelade själv då på junior och stadiet eller första året som senior lite. Och sen hade jag en jumpalärare som var väldigt på mig för det där också tror jag. Och
hur gammal var du när du började träna, bli tränare istället?
Jag var väl 19 eller 20 då. Ja. Men alltså jag vet inte om man kan kalla det tränare de första stegen. Det var inte så här att man bestämde sig nu ska jag bli tränare. Utan det riktigt avgörande var väl tror jag. Då hade jag redan tränat det här. Sollentunas damlag hade jag redan börjat med sen ett par år. Men när jag gick över till Lidingö då så fort jag hade tagit studenten. För det var de som ville utveckla ett nytt koncept på volleyboll, nya grejer. Där jag var det lite gammalmodigt och mycket äldre farbröder som spelade och sådär. Så var ju några unga som fick vara med. Så efter ett år redan så vi vann första SM:et i Lidingö tror jag. Så var det några i laget som revolterade som tyckte att tränarens metoder var lite för burdusa tror jag. Mm. Så de skrev ett rekommenderat brev, notabene, till styrelsen. Att det här gick inte, att så ville inte de vara med om han skulle vara kvar och så... Mm. Ja, jag vet inte om han fick sparken eller vad man ska säga, utan han var väl väldigt besviken när han fick höra det, så då stack han. Han hade kommit från Tjeckoslovakien som det hette på den tiden. Ja, då stod vi där utan. Ja, då tog jag och sen en kille som heter Janne Lundgren över.
Hur gammal var du då?
Ja, kunde ha varit 23 kanske. Mm. Sån där.
Och då la du ner spelarkarriären eller? Eller var du
Nej, jag var
samtidigt?
Så här spelande tränare. Mm. Och den andra killen var ju också, han var ju den bästa spelaren i Sverige, Janne Lundgren hette han. Mm. Så jag spelade vidare, men säg att första året kanske jag spelade 90% av matcherna och det sista året i Lidingö spelade jag kanske 2 matcher. Mm. Så att det blev mindre och mindre och absolut mycket mer tränare. Men jag var så skadad också, dålig rygg och allt möjligt. Så.
Fanns det vid någon tidpunkt där du kände att nej, jag passar bättre som tränare än som spelare? Kan man säga att det var vid något speciellt tillfälle du kände så, eller det växte fram?
Jag tror det växte fram. Jag ansåg mig aldrig vara någon fantastisk spelare. Men jag hade ju driv och ville bli bra. Mm. Jag hade ju kvaliteter som man kanske skulle vara avundsjuk på än idag.
Mm. Men... Och då kom du faktiskt själv in på nästa fråga, Anders. Varifrån kom ditt driv och hunger för volleyboll?
Ja, jag vet inte. Får vi någon psykolog reda ut någon gång?
Nej, men det finns ju, om man tittar på olika idrottsmän. Jag menar, vi har Björn Borg och hans garagdörr, ja. Och Ingvar Stenmark föddes i backen och så vidare.
Men jag tror att alla människor vill ha bekräftelse av något slag. Och sen tar det sig olika uttryck. Och en del får bekräftelse genom att leva i en viss form av liv. Och någon annan startar företag. Och en tredje... inte vet jag, tjäna massa pengar och en fjärde åker jorden runt och någon bestiger berg och någon får för sig att de ska bli bäst i idrott och någon kommer på att jag ska leda det här laget så att det blir bäst på något vis. Någonting är det som något erkännande, alltså, jag tror ingen kan förklara riktigt drivet och peka på en enda faktor. Nej. Men jag tror att nästan alla människor har någon form av driv och vill ha någon form av erkännande eller bekräftelse. Mm.
Självförtroende av det.
Ja, det kommer jag av det liksom.
Mm. Ja, men det är bra. Du, alltså Hall of Fame, enda svensken där.
Ja, snudd på enda europeen tror jag.
Nästan
någon
enda.
Mer.
Ja, jag tror, det är någon holländare va?
Men de är döda. Ja, han står som holländare men han är amerikan faktiskt.
Okay, ja.
Och så är det en kille som... Jag vet inte om han står som argentinare eller italienare som heter Velasco som tränade Italiens landslag i många år. Väldigt bra tränare. Mm. Men han är ju argentinare egentligen, men jag tror han har dubbla pass. Jag vet inte vad han står som.
Ja, men det är...
Och sen jag tror han är en ryss också om de ska resa som europeer.
Mm. Ja, men det är ju fantastiskt. Då känner man så här, allt du kan om volleyboll, vad har du lärt dig det?
Ja, det är ju också en sån här mångfacetterad sak att när jag började så fanns det inget att lära sig av. Det fanns ju inga böcker. Än mindre några sådana här... Det fanns ju inga video en gång.
Nej.
Alltså, efter flera år när jag hållit på redan blivit landslagstränare så vet jag, fick en film som Japan hade producerat om... Det var ju ren reklamfilm om hur de vann OS och liksom häftiga bilder och sånt där. Så man fick fundera väldigt mycket själv och titta och fråga och... Sen gick jag i GH och sen läste jag på universitetet. Jag har läst mest de här såna här beteendevetenskapliga ämnen och så här. Så att, och på GH fick man liksom den fysiologiska, anatomiska biten. Även om GH var mycket konditionssnack. Det var inte så mycket. Jag fattade ju tidigt att det här handlar ju om att vara stark och explosiv och sånt där. Volleyboll på toppnivå är ju väldigt mycket det. Så jag var ju på de här professorerna liksom, Åstrand och Saltin och alla de här och Ekblom och liksom, hallå. Mm. Det finns andra aspekter än att liksom springa där uppe på jämländska våtmarkerna.
Precis.
Och sådär. Men så kom det ju några killar in där som började forska lite grann på det där. Så överallt jag kunde komma åt information och så samtidigt så spelade jag, tränade lag och drog slutsatser och... Och tvivlade förstås, för det tycker jag att... Jag tror bara att man kan bli bra tränare om man ger allt och försöker vända på varenda sten. Men ändå alltså tvivla, fråga sig att det är verkligen det bästa. Mm. Går det att göra på något annat sätt? Du, jag har gjort det i alla fall.
Du var utomlands också och besökte andra större länder också, eller?
Ja, jag var i Japan en gång. Jag fick ett stipendium som jag tror via RF möjligtvis eller och med ett försäkringsbolag tror jag som hade det där. Var det Trygg Hansa tror jag. Mm. Ja, jag vågar inte säga säkert om det var Folksam. Det är något sånt där. Så jag hade ju så fort det var någon här, vi spelade mot japanska landslaget då efter de hade blivit OS-mästare. Det var ju liksom the leading star, det var ju det nya, de spelade på ett helt annat sätt. Volleybollen i Europa kom ju mycket från alltså östblocket då liksom, det var ju kommunistköret som gällde. Alla de länderna var ju fantastiska, de var ju anställda av staten bara för att spela, så väst hade ju liksom ingen chans. Och väst hade väldigt liten kultur då också på 1900-talet, så vad kan det vara, från 1960, 70, 80 någonstans där. Volleyboll kom in på OS först 64. Så då fick jag åka till Japan då och så var där en hel sommar och då hade jag redan gått GH, eller man gick på GH i alla fall. Jag tror jag hade gått färdigt GH. Så att jag hade liksom baskunskaper för att ställa schyssta frågor och liksom inte bara gapa och köpa allting och komma hem och kopiera det, utan jag kunde liksom sätta det där i ett sammanhang och såg massa bra grejer samtidigt som jag såg grejer som det där var nog inte så bra.
Det är väldigt bra. Du kunde kritiskt granska även en toppnationsverksamhet. Vad passar för mig? Vad passar hos oss?
Ja, lite så. Men sen blev det ju så att jag hade ju lite så här one-liners eller slogan. Och jag sa ju att jag ska träna de svenska killarna till att bli lika bra som de japanska damerna tekniskt sett. Jag ska göra 2 meters killar till japanska damer. Och en gång jag tränade sådana till tjejer, så kommer jag ihåg jag sa till min bror, så jag ska göra de här till killar. Ja. Man måste ta det som är bra överallt när man ser det. Alltså japanska damerna på den tiden för mig, det var ju det mest tekniska du kunde se. Och sen så alla andra tittade på Östtyskland eller på Kuba och sånt där. Och det tyckte jag tidigt. Ja, men de kan ju bara ensam. De kan, det är bara för att de är så fysiska. De kan ju bara hoppa eller något annat lag som var jättelånga. Så tänkte jag alltid, tänk om de kunde lika bra tekniska saker som japanerna kan. Vad bra, de skulle vara oslagbara.
Du hittade inspirationen hos små tekniska spelare och försökte sen få det överförbart i längre fysiska spelare. Du hade ett klassiskt uttalande i förhållande till skillnad mellan att göra en lång spelare teknisk eller försöka göra en teknisk spelare som är kort lång. Vilket som är enklast. Ja. Det är väldigt bra logisk förklaring på det.
Jag tror det är enklare att försöka lära den här långa. Fast det tar ju ofta längre tid.
Ja, det tar lite längre tid.
Än att göra du,
alltså, det här är otroligt intressant resa som du har, Anders. Du tränade väldigt många år, så tränade du både herrar och damer. Lidingö och Sollentuna. Dessutom olika delar av Stockholm.
Ja.
Hur fick du ihop det?
Man fick ta några fortkörningsböter. Och sen på den tiden kunde polisen vara ganska snäll. Någon gång vet jag att det räckte att man kom upp med en tårta dagen efter. Ja. När man jagade genom Liljanskogen från Lidingö till Sollentuna. De tränade ju samma dag. Alltså jag införde det här med att man skulle träna mycket också. Alltså träna varje dag och sådär. Så att det fanns ju ingen annat. Det gjorde man upp så att de ena tränade 6-8, de andra 8-10. Och sen 10 minuter före slutet på ena stället, då kunde man sticka, för då var det bara någon avslutningsgrej man skulle göra. Och så uppvärmningen fick de göra på det andra stället. Då.
Matcherna?
Spelprogrammet
kunde du styra tjejerna, då?
Ja, jag kunde styra det lite. Man höll på lite och övertala folk. Så då blev det att tjejerna spelar oftast på lördagen då, och sen spelar killarna på söndag.
Hur länge höll du på så?
Ja, samtidigt var det väl åtminstone 12 år.
Och du har ju alltså...
Alla 12 år med Lidingö var jag på Sollentuna.
12 SM-guld med Lidingö och 14 med Sollentuna.
Ja, jag fortsatte 2 år med bara tjejerna. För då hade jag tagit landslaget igen. Och då tyckte jag att...
Det får räcka med 2 lag.
Då skulle jag ta ut landsortstidningar och andra gnällde som fasen. Om man tog med egna spelare och annat. Så jag tyckte det var bäst att göra så här. Och sen så hade ju programmet blivit lite större med landslaget ska man säga också.
Du, det vet jag inte, men det hade funkat i någon annan idrott 2020 och ha det så.
Ja, men alltså de tränar inte mer nu ändå. Nej. Så det skulle gå, men det finns inte någon som är lika idiotisk som jag var.
Kanske det. Du, när du började som ledare och under din ledarresa, kan man säga att du har haft några speciella förebilder som volleybolltränare eller som ledare rent generellt? Och i så fall, varför är det förebilderna för dig?
Jag kan inte ge någon person så här. Jag har ju varit uppkäftig jämt, eller var det nu, jag vet inte det. Men alltså, jag har ju varit rebell liksom. Va? Så att, våga inte göra som alla andra, det har ju varit min grej. Alltså. Men samtidigt inte vara obstinat på något vis, utan jag har trott så himla mycket på min idé om jag har trott att göra det. Och då har jag gjort den tills ända in i kaklet, som det heter. Alltså det är... Och så tycker jag att de andra inte fattar. Mm. Och så, det har ju varit därför som det har gått så bra. För att jag har ju nästan hela karriären brutit ny mark. Även till och med när jag var i Japan fick man ju liksom få vad japaner ändrar på, så det är inte lätt. Mm. Så att jag tror att det är mycket där har gått bra är därför. Så alla från att det är om det är en politiker eller en företagsledare eller musik som är lite upprorisk lagom, som man hör att det driv, alltså. Så Rolling Stones var mina stora favoriter. De tyckte jag är, alltså, så här slätstrukna killar som Beatles vill jag inte
göra.
Nej, det ska ju vara några som vågar säga något. Liksom.
Ja, men jag förstår det. Ja. Men om vi tittar på ledarsidan, det fanns ingen annan ledare som var sån som du fick inspiration av?
Nej, alltså, det låter kanske förmätet att man...
Jag tänker i Amerika exempelvis.
Ja, men alltså jag har ju träffat folk på resans gång. Mm. Liksom. Doug Beal i USA var en kille. Alltså USA har ju tagit flera OS-guld. Och de har ju bara lite bättre förutsättningar än oss på herrsidan. På damsidan har de mycket spelare som helst. I och med att så som det är regler och sånt är med scholarship och annat. Men det, i volleyboll är tufft i USA. Det är nästan som i Sverige. Alltså, en världsidrott som just i USA och Sverige inte får fäste. Jag vet inte vad det är. Nej. Men så honom har jag haft mycket utväxling med. Och det har funnits andra personer som under en kortare tid har varit inspiratörer. Sen, som jag nämnde förut, Velasco då, som också är med i Hall of Fame. Vi var ju stora antagonister, men vi har också jobbat ganska mycket ihop. Och efter att de här stora sjöslagen var mellan Italien och Sverige då, han hade ju helt andra förutsättningar där än vad jag hade. Jag var ju första tränare, andra tränare och chaufför, eller på att säga, länge innan de fick lite folk med mig. Mm. Så har jag hämtat mycket från honom också. Och jag lyssnar på sådana här psykologer, mentala coach, som jag tror att man får mera ut och tänka själv. Jag tror att jag hade inte kommit så långt om jag hade kopierat en annan volleybolltränare. Det tror jag inte.
Nej. Det var, vi kom in på många av de här sakerna sen. Jag tänkte vi skulle börja prata lite grann om det här med ledarskapsfilosofi, och det är ett väldigt brett begrepp och så vidare. Men du har ju varit väldigt tydlig ledare och så vidare. Kan du på något sätt beskriva lite grann om din ledarskapsfilosofi?
Ja, alltså det är ju också
det är en bred fråga.
Det är en bred fråga med många infallsvinklar på. Ja. Till att börja med så tror jag att, alltså, det är väl inte särskilt att jag har bestämt mig för det, men jag tror att det är som du var inne på nyss, att man har det här drivet och motivationen. Och, alltså det finns aldrig någon sak som har varit viktigare än att om det har varit en träning eller en match eller någon som ska göra, så har jag avstått från allt annat som behöver göras. Alltså beredd att göra vad som krävs. Nästan in absurdum. Alltså man måste vara beredd att göra jobbet. Jag har trott på att man måste vara väldigt öppen för att ta in nya intryck. Försöka titta på andra idrotter eller övriga saker i samhället. Försöka att förstå... förstå folk och personer och sånt där, men ändå försöka plocka ut det bästa av dem, inte liksom bli den här som frågar hur mår du idag, lille Per, vad vill du göra idag liksom. Det har jag nog inte varit, utan alltså flexibel. Och sen tror jag att jag har, sen finns det säkert de som tycker att jag precis har varit tvärtom, men jag tycker att jag har försökt att se individen väldigt mycket. Men den måste passa in i gruppen, den måste finnas i rollen i gruppen, eller skapa en roll i gruppen och sånt där. Men väldigt framåtlutad, framåtsträvande, öppna ögonen, vad det är möjligt. Alltså, jag hade en sån här ordspråk i landslaget en gång, eftersom vi var ju fattigast av alla. Och ska försöka hävda oss i en världsidrott. Vi hade alltså ingen tradition, inga kunskaper, inga pengar. Men fördelen var att jag kunde ju nästan bestämma allt själv.
Vi kommer till den här landslagsresan sen, som ett separat kapitel.
Men jag tänkte, apropå filosofin, så har det varit att göra mer av mindre.
Less is more.
Ja, kan man säga. Det hette inte då på den tiden. Då hette det göra mer av mindre.
Den filosofin som du så att säga har haft under din resa här, som har varit väldigt framgångsrik, var det en filosofi som du hade från början, eller var det något som förändrades och utvecklades väldigt mycket under de här åren? Den Anders Christensen som var de sista 2-3 åren i Japan i förhållande till han som tränade två lag, Lidingö och Sollentuna, för jättelänge sedan. Skillnader.
Ja. Jag tror att han var 1000 gånger bättre än han som var i Japan. Mm. Men jag tror att han hade bara 10% av samma driv som han hade i början. Alltså mitt driv var nog enormt, skulle jag tro, i början. Mm. Men kunskaperna har ju fått komma efterhand. Mm. Det är inte så att jag har tittat på en ny säsong, vad jag gjorde förra året, och lagt karbonpapper på den på något vis.
Det är ett väldigt bra svar. Men om vi fortsätter på ledarskapsfilosofi. Finns det några saker där du känner att du har väldigt tydligt ändrat inriktning i ditt sätt att vara ledare och coach med åren?
Ja, jag tror att det är en gradvis. Det är ju delvis egen utveckling. Det är också att samhället och personerna förändras. Det är inte samma sak nu som det var för 40 år sedan eller något sånt där, eller 30 år sedan eller 20 år sedan. Mm. Folk beter sig inte, tänker inte, har inte samma värderingar, har inte samma utgångspunkter för vad man gör.
Nej, det är bra.
Så att man måste kunna följa med i det, tror jag. Och det tror jag väl att jag har gjort. Sen tror jag att jag var ännu mer tekniskt inriktad. Jag trodde att allting var att lösa det tekniska. Alltså volleyboll är en väldigt teknisk idrott jämfört tror jag med många andra. Alltså annars så dör bollen om du inte har koll på det där. Så att kanske mera konceptinriktad på senare år och så. Fysbiten har väl alltid legat där. Men sen har jag kommit på att den är inte så betydelig. Det är så lätt att göra den betydelsefull, men jag tror inte att den är det.
Kan man säga att det mentala har fått mer och mer betydelse än det ställe du har blivit?
Jag tänkte säga det också. Att, ett tag var det där. Och sen, jag var väl med och lyssnade också på när Willy Reilly och alla andra kom med mental träning och sånt där. Att, jag tror att den är bra, men jag var väldigt tidig inne att jag vill helst inkorporera den i träningen och inte ha så många såna här sessions där. Att, nu kör vi mental träning. Jag har sett spelare som har somnat under sådana där och inte...
Du vill integrera den träningen i den vanliga
träningen? Ja, den har jag försökt att ta med mycket och allra först i början, då tror jag inte man tänkte på det. Om man tar då, inte vet jag, vad kunde det ha varit, 69, 70, 71, 72 någonstans där. Då tror jag inte man tänkte så mycket på den biten.
Du har jobbat i 5 olika länder. Sverige, Italien, Belgien, Grekland och Japan. Och om vi håller oss till det ledarskapsmässiga. I de olika kulturerna som du finns i de olika länderna, finns det någonting där du kände att du fick skruva på ditt ledarskap i förhållande till att det här krävs för att kulturen är sådan i det landet?
Inte på sättet, tycker jag, som man tränar på. Alltså, det var så när jag kom till Japan, då var det... Ja, man hade någon diskussion med några efter ett tag. Sen började jag bli ganska trött på det när de sa att Japanese way, Japanese style. Japanese style, sa de. Det lilla engelska de kunde.
Ja.
Ja, men jag sa att jag accepterar fullt ut och försöker att lära mig er kultur. Det är en sak. Men om ni säger att förklaringen till att ni ska stå med höger fot så här eller vänster fot där eller armbågen ska vara här eller hur man nu spelar, om det är Japanese style eller inte, det köper inte jag. Utan då kan ni ha en japan istället om ni vill köra Japanese style. Mm. Varför ska jag vara här som kommer från andra sidan jordklotet om ni vill köra precis som ni har gjort förut? Mm. Så mitt mission har väl mest varit att förändra istället utifrån det jag kan ge. Men samtidigt absolut acceptera att man har lite andra normer, lite andra tänkesätt, andra uttryckssätt och sånt här. Men inte i kärnverksamheten, tror jag inte att jag behöver ta hänsyn till det.
Om vi tar det här spektrat som det finns mellan den auktoritära ledaren och den demokratiska ledaren i förhållande till att peka med hela handen kontra dialog och så vidare. Finns det någonting där du har känt att i de här olika länderna passar det ena eller andra bättre? Eller har du kört din stil på alla 5-6 länderna?
Alltså jag var väl ganska odemokratisk, kan jag tänka mig, de första 10 åren eller 15 och sånt där. Så det är mer det än vad jag har varit. Alltså i Japan är det, för att ta det är ett ganska bra exempel, för det blir så stort. Mellan Sverige och Belgien är det så otroligt liten skillnad, så att det är så lika. Det är samma typ av liksom demokratiskt samhälle och institutioner och allt sånt där. Förutom att det är ett katolskt land och lite mer religiöst än vad vi är.
Flera språk.
Ja, liksom, man kan gå till kyrkan eller något sånt där innan man börjar säsongen och sånt. Men,
men Japan skiljer sig
såklart. Ja, men Japan är ju, det är ju egentligen... De är ju riktigt så här top-down egentligen. Alltså, de har ju hierarkisk uppbyggnad på väldigt mycket. Men de har ju väldigt respekt för alla. Så även den här toppbossen, han har respekt för sina arbetare. Det måste jag säga. De har enorm respekt för människor som man har där. Mycket, mycket mer än vad vi har i väst. Väldigt fina, fint folk måste jag säga. Fantastiskt. Men de är ju inte vana vid att vara med och tycka något och säga något. Och jag visste ju inte om de fattade, så att det här har jag talat om för många, att för att göra en lång historia kort, så i Japan vet ju de flesta att jag heter Hai. Alla säger Hai och bonkar. Hai. Det betyder ja. Och så fort man säger något, då säger alla Hai. Och så kör man någon övning eller taktik eller vad det nu är.
Ja.
Sen det tog inte lång tid innan jag kom på att det där är inget bra. De säger ju bara det där. Alltså, det är inte säkert att de... Jag hade ju hört från alla japaner. De kan inte säga nej.
De vill bara tillfredsställa coachen.
Ja, eller vem det nu än är. De säger alltid. Det är väldigt... Nejet har de inte riktigt. Utan, då blir de tysta istället. Men jag sa istället... Don't say hi. Ask me why. Då kommer alla ihåg det. Och så fick man förklara vad why är för någonting. Jag fick ju köra engelska lektioner där först.
Hur lång tid tog det innan du började att få betalt på det?
Ja, det är också en gradvis. Alltså, första året så var inte mycket. Sen hade kompisar som kom över och tittade så här. Och, ja, första året var så här. De sa ju det efter då. Tredje året, fjärde året, femte året. Fasen, nu kan vi ju snacka med de här lirarna när vi kommer över. Vi kan ju ha en liten konversation med dem. Och de blev ju jättestolta gentemot andra japanska lagen som hade tolk. Jag sparkade ju tolken det första jag gjorde när jag kom till Japan. Bara för att vara annorlunda. Men, alltså, jag går min väg. Jag vill inte ha någon som tolkar vad jag säger. Jag vet inte vad de säger till folk då.
Nej.
Så att, nej. Jag kör det istället. Ni får lära er engelska. Och så här går det till.
Mm.
Och så... Ja, de var jättestolta mot de andra japanska lagen som tittade, vi snackar engelska, vi behöver ingen tolk. Så här.
Ja, men det här är jätteintressant grej. Finns
och det tycker jag är lika stort vinst som att vinna en match.
Ja.
Titta, jag har ett lag som är jättestolt att vi kan engelska. Och i och med att de kunde det så kunde man ha dem med. Det är klart man får dra mycket svaren ur och mycket mer än i. Alltså, det kommer ju aldrig någon japan att fråga varför de inte får spela.
Nej.
Och jag hade ju det här, jag sa till min högra hand där i Japan, du tala om för dem här varför vi spelar så här eller varför de inte är med ens i laget idag. Så det var inte så att man har bara 12 stycken som ska tränas, utan det är 18 liksom. Ja, så han gick ju och gjorde det då ett par gånger. Men sen tredje gången sa du, de vill inte höra det, de vill bara veta, ska de vara med eller inte?
Men du, det här med att ha en dialog med sina spelare och försöka få dem att tänka själva och ha försöka använda en viss form av resurs som finns i gruppen på något sätt. Jag kan förstå att det var också väldigt annorlunda i Japan. Hur attackerar du de delarna i ledarskapet?
Ja, men jag har ju haft några så här, lite grupparbeten och så här. Vad tror ni om det här? Hur tror ni att vi skulle kunna... Det här är statistiken, så här gjorde vi förra året. Vad skulle vi kunna förbättra till exempel? Och så får de då vill ju alla tala om att allting kan bli bättre. Då får man ju tala om, tror ni verkligen det är realistiskt att göra det här? Ni har spelat så här i 5 år, har det sett ut så här. Liksom, det är skillnader på 1-2% på vissa saker. Här. När de tror att man ska... Alltså man får börja med något som är enkelt som de kan behärska. Men sen vill man ju bara att de ska vara med egentligen. Jag tar gärna in om någon kommer och säger att du, jag har en skitbra idé här. Skulle vi inte kunna spela så här i något läge? Om man då vet att det är folk som är kreativa och som skulle klara av den här grejen så säger jag gärna ja till det. Men det är väl... Ja, en gång på 25 som det är en bra idé i mina ögon.
Ja.
Alltså jag har ganska många dumma idéer också. Och då får man ju vara snäll och tala om att den här idén inte är kass, utan man ska tänka på den eller säga att det här är nog kanske bra för dig, men jag tvivlar på att det är bra för hela laget kanske.
Men du kom ändå en bit på vägen i den processen att få dem att börja tänka själva.
Absolut. Men som sagt, man får nog inte att de har idén till hur man ska göra, men just att förstå varför vi gör saker och förstå vilka valmöjligheter det finns man kan göra.
Du, vilka lärdomar rent ledarskapsmässigt har du dragit på din tid i Japan?
Oj.
Om du nu skulle träna ett lag exempelvis i Europa igen, vad skulle du ta med dig då som du lärde dig ledarskapsmässigt i Japan?
Ja, det vet jag inte om jag kan säga att bara just att det var Japan. Jag tycker man lär sig av alla individer. Alltså. Mm. Och jag tror man borde i alla fall bli. Jag hoppas att jag har blivit hygglig observatör av hur folk fungerar och mår i sitt utövande. Mm. Jag menar inte det privata nu, men alltså när man ser någon tränar med, är hela huvudet och hela kroppen med eller liksom. Så man kan liksom komma in i huvudet på folk lite grann sådär. Och det tycker jag lyckas man väl göra även på japanerna. Men att säga att jag kom på det när jag ledde det här japanska laget. Det här ska jag göra i Europa. Inte, jag kom på lösningar i kanske tekniskt och taktiskt. Mm. Som jag trodde kanske inte var möjligt. Som de kanske öppnade ögonen på mig genom att de var så himla duktiga på vissa saker. Mm. Som man inte var van vid innan.
Mm. Det är bra. Mm.
Så att det kan man ta med sig. Mm, Men inte sättet att träna på, det tror jag inte.
Nej, det är bra. Individens utveckling kontra kollektivets utveckling i en volleybolltränares vardag och din erfarenhet utav det. Fokus på individ kontra kollektivet, vad tänker du där?
Den tror jag är oerhört viktig i alltså jag är ju en allätare av idrott. Jag är väldigt intresserad av mycket idrott. Och all idrott höll jag på att säga. Och volleyboll är, så vitt jag kan bedöma, är väl den sporten där du mest av allt håller på med det, tror jag. Men det är jag inte säker på. Jag har inte tränat något annat lag. Så här. Men man håller på jättemycket med den individuella fysiska träningen. Mm. Som är helt individuellt baserad. Du håller jättemycket på med teknikutveckling som jag var inne lite kort på innan. Att, alltså, volleyboll och kastteknik, det går liksom. Det går inte att kämpa sig fram i volleyboll. Nej. Man måste kämpa också, men på ett annat sätt än du gör när du grottar ner i fotboll till exempel. Alltså, då behövs du kanske några kämpatyper, vad vet jag. Alltså, det beror klart på hur högt upp du är i nivån där du spelar och sånt. Men det går liksom. Det är avgörande att du är bra tekniskt och då måste man ju attackera individen hur de ska göra tekniskt. Du måste jobba mycket med video, du måste jobba mycket med liksom egen kroppsförståelse och rörelseförståelse och de här bitarna. Och först behöver du behärska ämnet själv innan du försöker presentera det, det är en fördel.
Men om man tänker sig att alltså en coach arbetar med ett volleybolllag är väldigt mycket fokuserad på att individen ska förbättra sig som idrottsman rent individuellt. Mer än det att det ska vara ett taktiskt samhandlingsmönster i laget.
Ja, du har ju olika situationer. Så har vi väldigt tydliga roller i volleyboll på hög nivå. Det behöver inte vara väldigt hög nivå en gång för att det ska vara det. Utan det har en som bara passar bollar. Han gör inga. Ja, han måste försvara lite bollar också. Men han slår ju aldrig en boll. Nej. Så har det någon annan kille som till exempel aldrig tar emot en boll. Alltså i serv, han tar aldrig emot en serv. Han finns inte med där. Utan han ska bara banka boll. Mm. Så att då måste de ju träna på helt olika saker. Det är ju, alltså det är nästan större skillnad än en målvakt och en utespelare i fotboll skulle jag säga. Mm. Så jättestor skillnad på. Mm. Så det måste vara individuell utveckling. Mm. Men sen så som du sa så måste de ju samhandla ibland. De här passarna ska ju leverera bollen till den här som ska slå bollen. Mm. Och då måste de ju förstå varandra. Eller alltså de måste ju veta när den kommer och hur den kommer och sånt där. Och i vilket läge och hur snabbt och hur högt. Och så här. Så att det är ju. Det är väldigt snålt med tajmingen som måste vara exakt. Mm. Och sen så i andra lägen, då ska du ha 6 stycken som försvarar exakt på ett visst sätt. Jag tar den här biten av banan, jag tar den här biten av banan, jag tar det här. Då har du verkligen samhandling på 6 stycken. Mm. Men när du ska utföra när du får bollen så att säga, då är det helt olika krav som ställs på olika spelare på plan.
Nej, men det är bra. Jag vet att du har använt ett uttryck som ledare också, att det handlar om att sälja idéer. Kan du utveckla det lite?
Ja, Det är någonting som jag, de sista 10 åren och sånt där, har kommit fram till att det är det viktigaste, tror jag, som ledare. Jag tror att det är ganska uppenbart när man bara börjar reflektera över det. Och så, ju mer jag började tänka på det där, ju mer insåg jag att... Och sen fick jag lite stöd från annat håll utomlands också som hade kommit fram till något liknande. Och det tycker jag är frapperande. Det är väldigt mycket av utveckling som kommer... Det är inte alltid att det är en som leder. Det utvecklas på likadant sätt på flera ställen. Mm. Det är ungefär som ett virus som utvecklas likadant fast på olika ställen. Så... Om du har en jättebra idé och inte kan sälja den så att dina spelare verkligen tror på den och köper den, då kommer du heller inte att helhjärtat träna för den och då kommer du inte att spela för den idén. Men om du har en idé som inte är så bra, som när du sitter på och har något meeting med några andra coacher eller någon annan, som du blir överbevisad om att den är inte så bra den där. Men du talar inte om det för spelare. Spelarna tror att det här är den bästa idén som finns. De är beredda att springa in i väggen för den här idén. Mm. Det ska bli deras idé, så har jag tänkt. Mm. Min idé ska jag sälja så att spelaren är beredd att försvara den här idén med näbbar och klor, så att säga. Mm. Det är det här som gäller. Mm. Och då kommer de att prestera i den. Då får ju klart, idén får inte vara kontraproduktiv eller vara den sämsta idén i världen. Nej. Men det är förhoppningsvis väldigt sällan hos någon som är driven och håller på med det här. Så att sälja idén, då kommer alla bli glada för att jobba. Alltså det hjälper till i motivationsarbetet. Det hjälper till i utvecklingsarbetet. Sen är det en annan sak att det kanske hade kunnat bli ännu bättre. Men det är ju aldrig någon som vet. Det är ju sällan som någon vet inom idrotten. Hade det blivit bättre om man gjort tvärtom? Det vet man ju inte.
Nej. Men är det här något som du hade med dig från början? Det är en approachen till det här? Eller är det någonting
inte
också
medvetet?
Nej. Men det har växt fram också under resans gång.
Alltså på senare år, alltid när jag coachar andra coacher eller när jag har någon klinik eller något sånt här, så talar jag om att det viktigaste, det är klart ni måste tänka efter vad ni vill ha gjort och på vilket sätt och hur det ska vara och allting, allt det där. Men sen måste ni kunna sälja idén. För det spelar ingen roll hur mycket du kan. Och jag har träffat på många teoretiska coacher. De är jättebra att analysera matcher. De vet allting om man pratar om olika tekniska elementen och allting. Men deras lag spelar sällan så bra. Nej, för de säljer ju inte sin idé.
Samhället är ju i förändring, det har du själv varit inne på. Mm. Det blir lite mer och mer egoism och så vidare. Tror du att om du skulle träna Lidingö och Sollentuna idag så skulle du få ändra ditt ledarskap mycket för att kunna attackera ett jobb i Sverige 2020?
Kanske mot vad folk är... Nej, jag tror inte jag skulle ändra det. Men jag tror att jag skulle sälja det här till dem och tala om varför man gör så här och så här. Jag är alltid ärlig och direkt i när man pratar med spelarna och talar om... Jag tror att jag har mer eller mindre Bibeln i huvudet numera. Mm. Nästan i alla fall. Mm. Varför saker och ting hänger ihop. Hur ska det vara? Hur ska det se ut? Varför ska det se ut? Och varför du ska träna så här. Mm. Och gör du fel så kommer jag att förklara att du gjorde fel och hur du kan göra det bättre. Så att jag anpassar mig ju liksom så. Det är inte så att jag kommer inte vara rädd att tala om att det är fel, utan jag är inte det här mesiga som kommer att tala om att bara anpassa mig, att man får inte säga ett negativt ord idag ungefär. Nej. Om det är det du menar.
Nej.
Men det tror jag man får i idrottssammanhang. Ja. Alltså, men det är ju helt annat språkbruk och menar... Inte vet jag, för det finns ingen ironi, liksom sådana här saker längre som förr kanske var gång. Det var ett sätt att prata på, gick bra och uttrycka sig på olika sätt. Och där får man, hur man uttrycker sig, tror jag att jag måste...
Fila på lite.
Ja, eller alltså, jag skulle ju tänka på det. Eller, jag har ju insett hur det fungerar. Jag, som sagt, jag är ju på beachen. Vi har ju ibland 300 kunder eller vad man ska kalla dem som är där. Och jag jobbar ju med att träna tränarna mycket hur de ska vara, så jag förstår ju ungefär hur det är. Men jag vet att många tycker att jag är väldigt, väldigt tydlig. Ja. För att säga lite.
Det är vår handel. Vi släpper ledarskapsfilosofidelen. Ja, vi går in på det här med landslagets resa. När du startade var ju Sverige på extremt Europas bakgård. Mm. Och du tog Sverige till x antal slutspel som vi varit inne på. Och även en EM-final, OS och så vidare. Egentligen från ingenting till denna enorma framgång. Kan du berätta lite om den här resan? Ni hade väldigt små resurser till exempel.
Ja, först var jag inne i en period och hade landslag. Då var det mina kompisar i Lidingö som man spelade med. Då var jag ju tränare för folk som var äldre än mig själv, hälften av laget tror jag. Mm. Och det var väl fram till 79 och sånt där. Sen så hade jag mest damlandslaget några år. Jag var ju ansvarig för alltihopa det. Mm. Men så då hade jag någon assisterande som tog herrlandslaget. För där landslagssäsongerna går inte att köra samtidigt. För de kolliderar. Det är samtidigt träning och match. Och där. Men sen tog jag väl då juniorlandslaget 81. Vad tror jag det var? 80-81. Och sen fram till 82. Och sen tog jag landslaget då med den här nya resan. Den som har liksom blivit mer känd. Men alltså hela den här tiden och även då så var det ju... Volleybollförbundet låg ju i Vingåker, gubevars. Mm. Metropolen Vingåker. Mm. Som hade en gammal herrgård, tror jag, kan man säga. Eller en gammal, ja, något så här, det låter stort. Men ett hus som var... Det hette Åsens gård. Ja, det kanske var en gammal bondgård. Herrgård kanske var för att ta i. Ja, där förbundets lokaler var på nedanvåningen. På övervåningen var det mer en vindsvåning, men det var... Ja, det fanns golv och sådär. Golv och innertak fanns det. Mm. Så där hade vi träningen och golvytan var precis för 12 eller 14 man med en madrass på golvet med en halv meter i mellanrum. Mm. Inga annat. Nej. Egen kudde med sig tror jag var tillskrivet. Mm. Så där tränade vi och i Vingåker och sov i den lilla sporthallen där i flera år. Gjorde vi nästan all träning där. Och det var ju i dagens läge spartanska förhållanden. Det tror jag inte folk skulle acceptera idag på något vis. Eller, alltså det är bortom förväntningarna. Sen om de kan sälja den idén så vore det bra. Men det gjorde att det drog inga pengar. Alltså vi hade inga pengar. Man fick konstruera allt tanke på spel och sånt där själv. Och jag var ju inne på att jag kan inte ha folk som hade redan varit med i landslaget. De var ju vana att man skulle ha lite semester på sommaren. Och så där. Jag var ju jättetidig kom på att alltså, ska vi bli bra måste vi ju träna hela somrarna. Mm. När det, liksom, det var ju då det fanns tid. När folk var mer lediga. Mm. Men inte om de skulle åka på husvagnssemester. Liksom. Så att jag började ta ut bara en massa sånt folk som ville så att säga. Som hade möjligheter och som inte... Sen om några andra var bättre, det brydde jag mig inte så himla mycket om. Nej. Så att... Ja, det var ju på den vägen som vi hade det här, som jag tror du var inne på förut, det här Råslättslägret i Jönköping.
Det är ett klassiskt läger, ja. Berätta om det lägret. Ja, det var juniorlandslaget.
Ja, det var 81 tror jag. Mm. Då samlade jag ihop två generationer av juniorlandslag, både killar och tjejer. Mm. Och jag städade min bondgård här i Östergötland här för några veckor sedan. Mm. Jag hade ett flyttlass som har legat där sedan 20 år. Så hittade jag alla de där gamla papperna. Då har jag skrivit till var och en vad de skulle ta med sig. Gaffel och kniv, du tar med dig kastrull. Alltså vi var i ett område som heter Råslet som...
Utanför Jönköping.
Ja, helt tomma lägenheter. Det fanns ingenting i dem. Bara de stod tomma. Mm. Och sen hur jag kom fram till det vet jag. Någon hade tipsat mig att där kunde man vara. Så vi tränade väl billigt i hallarna där. Och så kunde vi bo i de här bostäderna väldigt billigt. Men det fanns ingenting. Inte bestick, ingenting tror jag. Så att... De fick ju ta med stekpanna och du tar med de här grejerna och så här såg
man. Och fixa käk själva.
Ja, och så här, jag köpte vet jag varje dag som jag köpte om det var kött eller så här liksom det här som jag tänkte nu kan man inte välja själva. Mm. Och sen blev de tillstuckna en liten peng var så att den som ville dricka mjölk till maten gjorde det som de köpte cola på så här, det var jag väl tala om att de inte fick ungefär men alltså de fick hushålla med. Mm. Med de grejerna. Och de kör tjocka ostskivor, då var osten slut om 3 dagar. Va? Och sådär. Så de grejerna fick de sköta själva. Så det var en jättebra skola. Det tycker jag fortfarande så. Fasen var bra vad de fick lära sig. Liksom. Och varje gäng i sådana här lägenheter, de kanske var 4-5 stycken.
Och då, hur länge hade ni det läget?
Ja, då hade man ju för läger i Sverige. Så här, morgondagarläger hette juniorläger. De var ju en vecka och sånt där. Mm. Det är löjligt tyckte jag. 6 veckor ska jag i alla fall vara.
6 veckor, ja. Och hur långt var ett träningspass?
Ja, vi tränar ju 2 gånger om dagen. Så vi tränar väl 5-6 timmar om dagen.
5-6 timmar om dagen, ja. I 6 veckor. Ja. Mm. Det är lite Tichonov-stuk på det. Men det blir också bra hockeyspel,
ja,
utan det.
Ja, men alltså, du ska veta att volleyboll måste man träna jävligt mycket.
Ja, alltså resultatet är ju svaret.
Ja, ja. Men alltså idrotten är också sån. Det finns ingen bollidrott tror jag, som tränar så mycket som volleyboll gör. Och det behövs. Alltså man måste.
Och de spelarna, det var typ Lasse Nilsson, Håkan Björn, Janne Hedengård, Bengt Gustafsson, Peter Tolls, P.A. Säv och så vidare. Ja. Det var alla de som sen egentligen bar Sverige till alla framgångarna några år senare.
Ja, det var de. Några av de här du räknade upp, de hade varit med, de hade jag detekterat lite tidigare och varit med på något läger tror jag. Sådär. Men de var med på det lägret, yes.
Och utifrån ett...
De gick till EM sen för juniorer 81, ja. Ja, måste ha varit på... Nej, 82, förlåt. 82. Mm. Och det var första gången som Sverige gick till EM. Mm. Och jag vet inte om de har varit där sedan dess heller.
Nej. Där var egentligen bara så att du pekade, nu gör vi så. Och så gjorde alla så. Det fanns inte på världskartan att någon skulle fundera på att räcker det inte med 5 timmar idag? Ska vi verkligen köra 6? Utan det var en total hängivelse till att bli bra i volleyboll.
Ja, men det kan man inte räkna med att vadå... 17-åringar eller 16 eller något sånt där, 18, inte kan de bestämma hur mycket man ska träna.
Nej.
Men jag, förhoppningsvis så hade jag koll på om någon höll på att bli för trött eller inte hoppa högt längre och sådär. Mm. Men sen, jag hade ju några tränare till mitt förfogande så också. Mm. Sådär, så att,
jag var inte helt ensam coach.
Nej, det var jag inte. Nej, så jag hade ju 2 grupper tjejer och 2 grupper killar där. Mm. Som jag sa, det var 2 olika årskullar. Så att
det blev inga romanser mellan de här spelarna?
Ja, eller? Det blev det nog.
Det blev nog, ja.
Det tyckte jag var kul.
Ja. Ja, det är bra. Det här är fantastiskt kul. Vi kör vidare på resan. Sen börjar ni gå till mästerskapen.
Mm.
Vad finns det mer att berätta om den här resan? Helt plötsligt, när var det 86, 87 någonting som man kan säga att ni riktigt var uppe i världstoppen?
Ja, det kan man säga. Men 85 var vi redan bra då. Så vi spelade EM 85 då. Det var ju många som tittade med ganska stora ögon på oss då. Och nu missade vi kvalet till VM 86. Vi var inte riktigt klara då. Men istället så gick jag ju in på jaga skalper hade jag istället.
Okay.
Sålde jag in till grämmar. Vi ska jaga skalper. Vi ska slå alla de här som är... Alla öststaterna skulle vi slå till att börja med. Och det var en stor... För, muren hade inte fallit ändå liksom. Nej. Så de var fortfarande bra, men alltså, jag såg att de här skulle vi klara av. Rumänien, Bulgarien, Jugoslavien, Ungern, Östtyskland, ja, you name it. Alltså, de baltiska staterna var väl så här, jag vet inte om de tävlade ibland som eget land tror jag. Ja, det spelar ingen roll. Ja, men alla de där, så att VM kom jag, det gick 86 i Frankrike och vi slutade med jätteturnén vi var med på i DDR. Mm. Där vi slog alla de här lagarna som var med. Inte USA och vad det kunde ha varit, Kuba och lite mer sånt där. Men vi fortsatte att jaga skalper. Mm. Och sen 85 då på EM, då var det många som... Då lyckades vi pressa Italien till 3-2 i avgörande sätt då för att ta sig vidare till... Om man var semifinal tror jag. Så att... Ja, då började det hända saker och Bengt Gustafsson hade vi hunnit exportera till Italien och de hade fått upp och han var ju en exceptionell spelare liksom som han var inte bra varje dag. Men de dagarna han var bra, alltså han
var smashare.
Ja, men alltså han hade en sån fysik så att han drog ju sönder sina egna muskler kan man säga.
Mm.
Han ska vara med i Mästarnas mästare så jag hade dragit sönder en vaden redan nu på tre dagar tror jag där. Men alltså han var ju, vi hade ju träningsläger ibland, man kunde inte tro hur bra han var. Han kom in från semester någonstans i USA och kom in till Bosön och hade ju liksom toppform och han hade inte tränat något. Men sen så gick han sönder, men de dagarna som han var bäst, Då gjorde han ju alla poäng själv i vilket italiensk lag han än spelade i. Så han var till och med italiensk mästare, tror jag, första eller andra året där nere. Och var fantastisk alltså. Och så kom ju nästa och nästa och nästa gubbe.
Men jag tänker så här, Anders. Ni började med de här lägena. Vi pratade om Vingåker, vi pratade om Råslätt och så vidare. När fick du liksom, när de här killarna sen då inte var juniorer längre, utan helt plötsligt så blev de seniorer, för de kom ju ganska snabbt in i A-landslaget. Mm. När fick man byta ut Råslätt mot åtminstone Bosön?
Ja, Bosön och så lite Nyköping blev väl någonstans där vi, jag kommer inte ihåg året, men det kanske var där mellan 83-85 någon gång. Alltså ibland när det var ont om pengar, då var vi ganska mycket i Nyköping. Vi hade en sjukgymnast som var från Nyköping, som är grek-svensk, som hade bra kontakter. Och där kunde vi bo ganska billigt och träna ostört och sådär, bra hall och allt sånt där. Så vi var ganska mycket där nere också i, men det kanske var både slutet på 80-talet och början på 90-talet. Och, så att det var inte alltid Bosön.
Nej. Men de här killarna var totalt dedikerade för att bli bra i volleyboll, att Sverige ska vinna och att de själva ska göra sig en karriär i volleybollvärlden.
Ja, det började, eller hade väl börjat lite tidigare, att man kunde bli proffs så där, men och tjäna pengar på det. Men det var väl på 80-talet som de där riktigt öppnade, och sen gick det ju med en himla fart alltså fram till säg början på 80 fram till början på 90-talet. Så jag tror man tar just Italien som var det stora landet att komma till, och där pengarna för ungefär som i fotboll kan som är nu. Så var det då, men det har nog aldrig varit större än runt 90-92 där, för att då tävlar ju alla de här med, alltså det var Berlusconi som hade Milan, va? Och sen Milano-laget, och sen var det Benetton i Treviso där jag var då. Och så var det en till som hade all olja, jag kommer inte ihåg vad han heter, de som hade Ravenna. Och de, alltså alla spelare, hela bästa jänkarna kom ju dit. Så 90-92 där, då var det liksom, sen efter det tror jag de har knappt varit uppe nu. Ja, nu kanske man är där igen då, alltså allting har ju gått fram. Men efter, de tävlar ju. Så det var ju, när jag var i Treviso en gång så skulle jag gå på skakiga ben, och sen så volleybollavdelningens företrädare, vi skulle upp till Mr. Benetton i hans huvudkontor och tala om att vi skulle helst vilja köpa de här spelarna från Modena då. Så. Och så gick vi dit och så kom vi in och sa att det här vi kan nog få. Så här, sa Benetton, titta på oss. Tror ni jag vill köpa någon billig spelare? Det ska stå i tidningen att han är dyr. Så, alltså våra farhågor att det där kommer jag aldrig gå med på att köpa, för det var ju transfersummor och så här. Det tyckte han bara var bra liksom. Han vill inte ha någon billig spelare.
Nej, det är bra. Sen blev det ju EM då i Globen, och i Örebro var det också, va? 89. Ja. Och då av alla lag så blev det ju Ryssland i semifinal. Som fram tills dess hade vunnit typ 10 raka EM eller sånt där. Vunnit.
Ja, de har aldrig förlorat.
De har aldrig förlorat.
Nej, 23 år tror jag. Eller 25,
23 år, någonting aldrig förlorat. Ja. Och så blev det, fick de stöta på dina grabbar som tog sina första smashar i Råslätt. Och fantastisk match, och ni vann i femte.
Ja, alltså de borde varit förvarande. Vi var ju faktiskt, 87 var vi var nog lika bra nästan 87. Men då så kommer de ju på att de skulle diska oss där, för att de tyckte att Håkan Björne var dopad. Alltså det där, du vet hur svårt det kan vara att förklara för pressen att det funkar inte riktigt så här. Och det här var ju i sin linda med alla de här dopingtesterna. Vi dopingtestade varenda dag. Det var liksom med lottdragning.
Det var någon hostmedicin eller
två eller tre. Ja, men vi hade ju inte ens egen läkare från vana att ha med oss. Men nu hade vi en med oss, men han var ju inte riktigt. Vi gick till den här chefsläkaren för turneringen, han var ju ryss. Och sa att vi har en kille som har bioinflammation, eller öroninflammation, vad han hade. Och vår läkare visste ju vad som var bra att ta. Men kan vi ta det här då? Det här medlet. Ja, inga problem, sa den här överkuk och doktor. Så här. Det var jättebra. Och varje dag fyllde vi den här listan vilka medel som varje spelare tog och sådär. Och vi skickade in det här. Men han blev ju inte dragen ur det här lotteriet som vilka som skulle testa sig för en femte matchen och sånt där i EM. Då kom det ut. Men han har ju, det här går ju inte. Han hade ju den här substansen. Ja, men det står ju på varenda papper vi har lämnat in. Han sa ju det. Har aldrig sagt. Om det här skulle vara en av våra spelare skulle skickas till Sibirien med järnväg, sa. Ja, det är sant.
Ja.
Alltså, det var ungefär som samma som idag. Vi har inte förgiftat någon. Vi vet ingenting om det här. Alltså det var sån chock för oss. Alltså vi låg ju ner efter det. Då var det framme i semifinal, så vi hade ingen lust att spela mer.
Nej, jag fattar det. Men det, vi måste prata mer om semifinalen mot Ryssland. Det är klart att det betyder enormt mycket för dem med en fullsatt Globen och så vidare. Ja. Men den matchen har ju på något sätt satt hela volleybollhistorien och de här spelarna och den ju också på så att säga, verkligen nationella toppklasskartan av minnesvärda stunder i svensk elitidrott. Känns det så själv eller?
Ja, på gott och ont måste jag säga. För att alltså, folk tror ju att vi var ju ingen dagslända. Det är ungefär som att vi gjorde ett mästerskap. Men det är ju inte så. Det var därför som jag nämnde vad som hände redan 87. Mm. 88 kvalade vi in till OS i Italien. Mm. När det fanns en enda biljett att tävla om. Slog Italien i avgörande matchen med 3-0. Mm. Här, alltså det är mycket så här som har hänt som ingen vet, ingen ska, men alltså i Sverige, i volleybollvärlden vet man väl det, men det har ju på gott är ju att volleybollen fick ju en enorm uppmärksamhet under 89 då, på hemmaplan, och det var tv, Globen var helt ny och alla de här bitarna, och sen så slå ryssarna eller Sovjet som aldrig hade fått stryk, och så vart det femsättare och det var liksom avgörande boll och alltså hela det här, allt vad du kan tänka dig för någon som skriver en teaterpjäs om hur det här ska gå till. Liksom. Det var skönt att man jobbar utomlands, ska jag säga, för då var det jobbigt att gå och handla.
Ja, precis. Ja, men det var härligt. Och sen tyvärr då förlust mot Italien i finalen. Sen då så var det ytterligare ett antal EM där, va? Och sen var det sista EM:et var 93 som Sverige varit med i.
Det stämmer nog, ja.
Mm. Och sen har Sverige aldrig varit med mer. Skulle det gå att göra samma resa igen med dagens unga volleybollspelare?
Det är klart. Man måste utbilda dem först. Så måste du sälja din idé. Så måste du ha en bra idé att sälja.
Råslets lägenhet är kanske upptagna, men man kan hitta några andra.
Nej, alltså man ska ju inte göra samma sak. Men man måste ju...
Ja, jag skojar, det fattar du.
Men jag tror ju att man måste vara... påläst och alltså, du behöver kanske inte ens vara unik, men du måste göra någonting bra, sen du måste ju få folk att inte fråga först efter bonuset så att säga, eller först efter vad får jag, utan man måste nog göra sakerna innan man får något först.
Tycker du att Sverige kunde förvaltat liksom arvet av de här framgångsrika åren bättre?
Absolut.
Det kanske var en dum fråga.
Nej, jag
säger så här. Om man tittar på handbollslaget så har ju de här spelarna varit väldigt bra på att bygga vidare på Bengan Johanssons arv. Stefan Löfgren, Gentzel jobbar på handbollförbundet nu. Jugomi Vanjes, Ola Lindgren, Wislander, Magnus Andersson, alla de är tränare för att bygga upp en ny generation. Är det någonting som man har missat på lite eller? Skulle man kunna göra det bättre?
Det skulle säkert kunna göras bättre, men jag tror att det finns förklaringar också. Att, så volleybollen har ju, trots de här framgångarna, eller när jag sa tveklöst ja på att man kunde ha gjort det bättre och ta vara på framgångarna, så finns det ju även förklaringar till det. Att hela laget, 89, hade jag ju hjälpt till, eller de var tillräckligt bra, men jag hade ju varit för det här att de skulle spela utomlands för att bli bättre, för att spela i större konkurrens och i bättre miljö och bättre möjligheter att träna 2 gånger om dagen och allt det här. Och det gjorde att det var ingen som var hemma, och sen fortsätter man ju utomlands, och sen så kanske man slutar sin karriär i landslaget, men man var kvar utomlands och spelade eller något sånt där. Så det har inte funnits så mycket att komma hem till för de här klubbarna under tiden. När man sa att man inte tog hand om det. De stod ju och stampade på nästan samma ställe. Mm. Som där de var när jag plockade upp de här enskilda spelarna som fanns i de olika klubbarna. Mm. Jag hade ju folk med det här landslaget som aldrig spelat en svensk elitserie. Mm. Tog ju med folk som bara hade spelat juniorvolleyboll som kom med i landslaget. Mm. Så man måste ju utbilda varje individ. Och då kan man liksom inte vänta på... Några tror att man ska vänta på en bra generation eller sånt där. Det kommer inte aldrig att hända liksom av sig själv. Och man kan inte vänta på att spelarna ska bli bra. För att Sverige är idag i volleyboll, och det är ett amatör. Det är en amatörsituation man har. Alltså man har jobb eller pluggar, och sen så spelar man, så tränar man på kvällarna då, eller i bästa fall kanske lite sen eftermiddag och sådär. Men det är ingen som har det här som jobb. Inte ens halvtidsjobb, utom några importer som man har då. Mm. Halvdana som spelar i Sverige, för det är små pengar i Sverige. Och då fanns det inga tränarjobb heller egentligen att komma hem till. Så att det är svårt att börja sin karriär efter man har spelat och få ett jobb utomlands som tränare. Det tror jag är ganska svårt, kan jag tänka mig. De har ju ingen erfarenhet för att vara tränare.
Men ekonomin styr väldigt mycket av det.
Ja, så att jag tror att en väldigt stor anledning till din fråga, eller svar på din fråga, är att det fanns inte så mycket att komma hem till.
Nej, jag fattar. Det får
och sen har man varit i en proffssituation och så kommer man hem till en riktig, riktig amatörsituation istället då.
Ja, nej, jag är med på det. Det är bra, Anders. Vi har varit inne på det här lite grann med gruppdynamiken. Jag förstår ju att ditt arbetssätt och de lägrena och den så att säga sammansvetsande effekten som det blev skapade en enorm gruppdynamik. Om vi undantar själva landslagets resa utan tittar mer på dina klubblag och kanske när du har kommit utomlands och så vidare. Hur har du jobbat där för att skapa den här ultimata lagarna och gruppdynamiken?
Ja, i Maseik då, i Nolico, Belgien, var jag ju länge, i 13 år tror jag det var. Och då kommer jag till, alltså överallt där jag har varit har det varit bara bygga från början. I stort sett varenda ställe kan man säga. Så att, ja, det var ett lag som vi sa, de sa att ja, vi har varit amatörer till nu ska vi bli proffs. Vi har ordnat så att nu, det var en eller två killar som fortfarande skulle avsluta studier, ett halvtidsjobb eller vad det var, men resten skulle kunna träna på heltid. Ja, men bra, så då kör vi på det här. Och så direkt, vad finns det för unga spelare man kan ta tag i? Så att jag började med lite grann, alltså inte samma, men unga spelare är lite lättare att forma än att ta de som har, ja men han har varit jättebra, han är 32 år liksom. Det kan inte jag förändra så himla mycket på om han plötsligt ska bli proffs och massa annat. För att det är, som sagt, det är mycket teknik som ska ändras och sånt där. Att bara ändra koncepten och sånt där, det tror jag inte är så svårt att få med en sån på vagnen då. Så att det vart väl, ja, det gifte sig ganska bra med vad de ville, vad det fanns för spelare och vilka nya som kunde komma. Och sen byggde jag ju upp den där klubben till att vara, det du var inne på i början då, vad jag gjorde. Alltså vi var ju ett av Europas bästa lag, åtminstone i Champions League varje år så var vi med i slutspelet och vi gjorde tre finaler tror jag. Och två eller tre finaler och tre eller fyra Final Four liksom, när man spelade fram till semifinal. Och det gjorde vi genom alltså, absolut lägst budget. Så det var ju vingåker igen, fast det är lite bättre variant. Ja, men jämfört med de italienska, ryska, polska, vad du nu, franska, vad du nu vill, lag som fanns med där. Så,
men då har jag en fundering.
Då köpte jag bara, köpte 18-åringar eller alltså fick 18-åringar från Tjeckien eller från Slovakien eller något sånt där som jag hittade i något juniormästerskap och satsade på dem. 18 bast, de andra, vi spelar ju mot de här miljardärerna, så här, miljonärerna i alla fall.
Men att bygga den gruppdynamiken då, lagandan, var det uteslutande ett arbete i omklädningsrummet och på planen, eller gjorde du några andra saker också för att skapa den lagandan?
Alltså, man gör lite sidoaktiviteter, men i Sverige så tror vi så jättemycket på att man ska vara så jättekompis med varandra och att man tror ju att man gör framsteg genom att man är så sams och liksom alla sitter och spelar kort med varandra, men det är ju inte så det funkar liksom i verkliga livet, utan det är väl bra om folk är kompisar och så här tycker jag. Men det är inte så mycket att göra åt om de är jätteolika. Men man måste istället förstå, få alla att förstå vilka är de gemensamma sakerna som man ska göra. Vilket krig är det som man ska utkämpa? Hur ska det gå till? Vilka roller har vi? Och det är mycket bättre många gånger att folk får vara lite olika. Alltså alla måste inte gilla alla. Alla måste inte tycka bra om varandra. Det finns många exempel på lag som inte har varit det här familjen som vinner. Jag tror inte på att det är familjen som vinner. Det gör inget ifall det är så. Men att sträva efter det och glömma bort det andra, det tror jag inte ger någonting. Holland till exempel, som, alltså, Nu är det inte så många som vet det i Sverige, så det är så tråkigt att sitta och säga det igen. Men volleyboll är alltså en jättestor världsidrott med enorm competition. Liksom. Det är svårt att vinna alltså globala mästerskap i volleyboll. OS är, det är bara 12 lag och Europa har en garanterad plats. Sen några kvalplatser. Det är jättesvårt att ta sig dit. Det gjorde vi en gång. Det gjorde också Holland och vann 1996. Alltså någon mer osams lag har jag aldrig sett. Men de var jäkligt bra på att spela ihop. Där visste alla precis vad man skulle göra.
Men
alltså där var det ingen som var direkt samma, alltså de kunde vistas i samma rum, det var inte så, men alltså den ene tyckte att han var mycket bättre och borde spela när den andra var kass egentligen. Alltså.
Men att skapa den gruppdynamiken då, om vi bortser från att man åker och spelar minigolf tillsammans, utan man gör det i själva träningsarbetet, tydliga roller är en viktig nyckel.
Ja.
Har du några mer sådana viktiga nycklar?
Nej, men alltså man måste ju se till att alla accepterar varandra och när man tränar och när man gör sådana saker, även utanför. Men du måste få folk att respektera och liksom premiera jobbet som görs. Alltså, annars kan du aldrig spela ihop om han som ska leverera bollen, om du inte gillar honom och tycker att han är kass. Du måste förstå att han jobbar hårt och ge cred i arbetssituationen och det man ska göra tillsammans. Mm. Man måste kunna, och om man jobbar hårt tillsammans 6 timmar om dagen, vilket det handlar om nästan hela tiden i volleyboll, alltså i klubblagen också, så är det nästan enda vägen att man förstår att vi måste jobba tillsammans om vi ska få det här gjort. Annars kommer inte det här att gå bra.
Nej.
Alltså om inte du och jag löser den här uppgiften, den här övningen tillsammans, då kommer tränaren att stå här tills vi gör det. Mm. Han kommer att bara vänta tills vi gör det.
Mm.
Alltså det är ju på den... Det är hög elitnivå. Liksom. Det är, volleyboll är lite gymnastik med boll. Alltså. Mm. Det gäller att ha koll på kroppen, annars så kommer man ingenstans.
Du sa 6 timmar, den arbetsdagen normalt för en volleybollspelare ute i Europa. Alltså träningstid.
Ja, 5-6 timmar. För coachen är det 12-14.
Ja, precis. Det är bra, Anders. Nu kommer vi in på ett annat kapitel här. Det kallas för 5 snabba svar.
Okej.
Och då får du inte
Det är min sämsta gren.
Är det den sämsta grejen? Du får inte tänka för länge nu då. Utan jag vill ha ett spontant
svar. Ja, svårt kan det gå. Jaha, de behöver inte vara korta alltså.
Nej, snabbt svar. Spontant.
Okej.
Är du beredd?
Ja.
Sollentuna eller Lidingö?
Sollentuna.
Sushi eller Molles Fritz?
Sushi.
Jumping Jack Flash eller Honky Tonk Woman?
Jumping Jack Flash, tror jag.
Mästarcoach i Grekland eller i Japan?
Japan gånger 100.
Maldiverna eller New York?
Maldiverna, för jag har aldrig varit där.
Det är bra. Nästa tema här. Målsättningsarbete. Mm. Att sätta mål för verksamheten. Hur har du jobbat med det i dina lag?
Ja, då försöker man att inte vara så svensk. Jag har ju liksom inte köpt den här svenska modellen på någonting egentligen.
Nej, det är väldigt intressant.
Ja, men jag brukar ju... Jag tror att man måste våga tänka lite annorlunda.
Mm.
Jag tror så här, att man måste ha en vision. Vision, det är ju väldigt nära till att vara dröm.
Mm.
Så att vision eller dröm, vilket du vill.
Mm.
Ja, det har man någonting. Vad fasen skulle kunna gå att göra? Tänk om. Så här. Ja, om man har det, då ska man ha en strategi.
Mm.
Och en strategi är något annat än taktik. Och då, vad är strategin för att attackera det här? För att möjligtvis gå den här vägen mot den här visionen. Och sen, då har man den klart för sig. Det tar en jättelång tid att ta fram vad man vill göra där.
Mm.
Så kommer nästa, och det är målsättningen. Och de tror jag, har aldrig trott på de där målsättningarna. Därför jag säger de här sakerna först med vision och strategi, är för att du ska förstå när jag säger att målsättningar, jag gillar inte de här som har målsättningar jämt i Sverige, som alltid ligger så långt bort som man är inte förpliktiga till att göra ett skit nästa dag.
Nej, jag menar precis vad du menar.
Utan jag har haft ganska korta målsättningar i regel.
Mm.
Och då ska de vara konkreta vad du ska göra. Och så hatar jag inom den här, inom sportvärlden, att målsättning är lika med placering. Mm. För du har inte en aning om vad dina konkurrenter håller på med.
Nej.
Så det är bara, det, jag tycker det är ljug att säga att målet är, alltså, förutom att målet i all idrott är att vinna.
Mm.
Det kan jag alltid säga. Mitt mål är att vinna. Mm. Ja, då stannar vi där. Men då, det blir inte så mycket, det hjälper inte så himla mycket.
Nej.
Men målet är vad du ska göra. Alltså prestationen. Vad, hur ska det gå till?
Mm.
Men då börjar jag prata om att, enkelt uttryck börjar jag säga så här. Att, mitt mål är att hoppa 2,40 i höjd. Och varför då då? Jo, för att jag tror, om baserat på som folk har hoppat innan och de jag känner, så tror jag att de andra hoppar bara 2,30, säger vi.
Mm.
Och då tror jag 2,40 är bra. Och då borde min idé om att jag ska bli bäst i världen och vinna och allt det här bli, det är jättebra, det funkar.
Mm.
Okej. Men om målet är att bli etta bara.
Mm.
Ja, men det säger ju ingenting. Jag vet ju inte vad den andra gör. Tänk om mitt mål är att bli etta. Och sen är det fortfarande, ja men jag hoppar 2,40. Men den andra hoppar 2,50.
Mm.
Eller 2,41.
Mm.
Ja, jag har misslyckats då, för jag nådde inte min målsättning.
Mm.
Så kan man inte ha en målsättning, tycker jag. Utan målsättningen ska vara vad man ska återkomma. Inom ramen för den vision och den strategi som du har. Och de koncept du har för att komma, för att liksom nå den här visionen.
Enkelt eller förklarat kan man säga prestationsmål istället för resultatmål.
Ja, det kan man säga.
Mm.
Men man kan, om du har bra prestationsmål och når dem, så kommer du också göra ett bra resultat.
Mm.
Och där tycker jag många som pratar, som när näringsliv och idrotten tror att de ska finna varann, så tror jag att det är helt annan sak när du säger att vi sätter av så här mycket pengar i den här reklamkampanjen och ska vi sälja så här många bilar.
Mm.
Det där går att mäta på ett helt annat sätt.
Mm. Och du kommer till ett lag då, så ska ni jobba med målsättningsarbeten. Hur tar du dig an den uppgiften då, kollektivt och individuellt?
Ja, både och har jag gjort. Men jag har inte alltid gjort det. Men det är bra att försöka att individen har ett mål för sig. Men alltså, det går inte bara att fråga och sen säga, samla in lapparna och säga jaha. Nej. Utan man måste ju sätta det i sitt sammanhang och förklara om det här är, vad man själv tror är realistiskt. Om det är för lågt eller för högt eller om det passar i den riktning som jag är beredd att jobba.
Mm.
Men man måste ju absolut ge, om jag presenterar en målsättning först eller har ett allmänt snack. Vad tror ni om nästa? Vad tror vi kan bli bättre på oss här? Så kommer, som säger, spelarna någonting. Förhoppningsvis överensstämmer sig något. Så när vad jag gör, så ser man till att de tror att man, att det de säger blir respekterat och man tar in det och sen modulerar man lite grann och sen tar man med sina egna grejer, kan jag baka in det här och sen så går man tillbaka dem, okej, då enas jag om det här. Sen när man har gjort det, då får man gå ut till individen och säga nu kommer vi överens om att det här är mål, vi ska komma dit, vi ska spela på det här viset. I din roll i laget betyder det att du måste jobba på de här sakerna. Du måste alltså bli bättre på att göra det här slaget på den här typen av boll eller på den här serven eller vad det nu är för någonting som du ska jobba på. Och då kommer man in på deras individuella. Och då kan de ju, ja, man får, det beror på hur mycket du behöver förklara, hur mycket de vet vad de är i sin utbildning och sin process och hur mycket de kan säga.
Och den delen med att sätta mål tror jag att de flesta idrottslag och näringslivet också är ganska så duktiga på. Men så känner man oftast att det stannar där. Men det intressanta är ju sen då att följa upp målen, att ge feedback, att se hur har vi klarat målen. Är det något vi behöver förändra eller korrigera för att vi ska kunna lyckas med de här målen? Vad tänker du runt det?
Ja, det här, jag tror ju att, jag gissar i alla fall att näringslivet är mycket bättre på det.
Mm.
De som, där jag har varit, och det är väldigt lite, där mina ytor har gnuggats mot deras ytor, så tycker jag att de är bättre. Men det är lite lättare där att alltså sätta målet och så mäta.
Mm.
Och jag tror tvärt emot vad du säger, att jag tror idrotten inte är bra på att sätta mål. Men jag tror att alla sätter mål, men jag tror inte att de är bra på att sätta mål.
Nej.
Utan jag tror de sätter väldigt mycket mål som, hälften säger vad de ska komma i tabellen och klara sig kvar eller vinna eller vad det nu kan vara för någonting.
Mm.
Och sen så, och en del sätter helt, det är helt orealistiskt det de säger.
Mm.
Det beror på vilken sport man har. Alltså en del sporter är mer oförutsägbara än andra. Men i volleyboll till exempel så är det ganska ganska tydligt att se vilket material du har, vad du kan göra av det. Du kommer inte, nej, du kommer inte kunna göra, du kommer inte kunna vinna. Mm. Den som säger att de ska vinna och inte ha material för det.
Mm. Min erfarenhet är ju att man jobbar en hel del med det. Jag kan vara enig med dig att man kanske inte sätter så bra mål. Man landar ofta på resultatmål och inte på prestationsmål. Mm. Där är vi helt överens. Men det som jag saknar många gånger, det är uppföljningen.
Ja.
Att man analyserar och så vidare.
Ja. Att det är nästa grej tycker jag. Att när de sätter bra mål, säger vi, så här ska vi spela. Hur ska du mäta det? Och hur kommer du fram till hur bra måluppfyllelse det är?
Mm.
Och sen, det tredje är ju, om du nu spelar som du har tänkt det.
Mm.
Nu måste ju var och en tänka vilken egen idrott man nu har. Var och en gör nu sin egen bild av det jag säger. Men de kanske gör precis så. Men det ger ju dåligt resultat.
Mm.
Men då har det här målet varit fel i så fall då.
Mm. Mm.
Men målet att bli etta kan ju aldrig vara fel. För det är ju jättebra om man blir etta. Och om man uppfyller målet. Om man säger jag vill bli etta.
Mm.
Och så blir man etta.
Mm.
Ja men bra, då är det jättefint.
Mm.
Men den som säger jag vill spela så här snabbt. Och ska här så många passningar innan vi skjuter mot mål i fotboll. Eller vad det nu kan vara för någonting. I volleyboll säger vi ska spela så här fort. Och passningar ska gå så här. Vi ska kunna stämma av det här. Vi kommer bara spela mot en enda blockare. Så det blir lätt att vinna bollen.
Mm.
Och sen mäter du. Ja fan, sen det, våra passningar går ju skitfort här. Alltså, och vi slår ju till på den här bollen. Men vi blir bara femma.
Mm.
Okej. Okay.
Det är bra. Du, vi går in på något annat som vi har pratat om lite grann innan här. Mentala faktorer.
Mm.
Din sätt som ledare att bygga en individ och en grupps självförtroende. Vad har du för tankar runt det?
Ja, det. Ja, alltså. Man pratar mycket. Alltså, jag tycker det är en jättestor fråga och det är också ett jättestort arbete som pågår egentligen konstant hela tiden.
Mm.
Och jag jobbar ju väldigt mycket, framförallt när det är lite lägre nivåer, så talar jag om folk att du måste se till att folk lyckas i det de gör.
Mm.
Och då försöker jag ha för mig själv, det är lite egen skräddarsytt där, att ja, 7 av 10 action ska du göra det som du avser att göra. Det betyder inte att jag vinner 7 av 10 bollar. För att om jag har ett lag, då är det 7 av 10 som förlorar på andra sidan. Då kan inte de uppnå vad de ska göra.
Nej.
Men du måste komma, alltså du måste exekutera det du ska göra 7 av 10 gånger på rätt sätt. Det du vill göra.
Mm.
Och i vissa saker, då kan man ha 7 av 10, till exempel. Servomottagning ska ha 7 av 10 ska fram in till target dit du ska med bollen. Dit du har förebestämt att bollen ska. Du frågar hur man bygger självförtroende. Då genom övningar och genom... man kan inte bara klappa folk i baken och tala om att du var jättebra idag och så har de misslyckats hela tiden. Utan du måste ju skapa sånt som gör att de lyckas. Och när de lyckas så brukar jag highlighta det väldigt mycket. Eller när de misslyckas så börjar jag om och skapa något enklare. Eller om det är saker de ska kunna göra så gör om, gör om, gör om. Skapa samma situation igen. Och så gör om tills man lyckas.
Mm.
Så att jag tror på väldigt, inte så mycket på konstlade grejer. Alltså, folk får inte bättre självförtroende för att du spänner upp en lina som folk ska gå över. Eller att de ska ramla och du ska ta emot dem och sådana här grejer. För att få, alltså jag tror det är bara kvasgrejer det där. Som jag tror att det är, vi kan göra det. Det skadar inte, men det är inte där det byggs. Utan självförtroendet byggs genom att du vet att du kan göra saker och lyckas med saker.
Mm.
Sen så kan man genom sina ord och vad du visar för video och andra handlingar visa på, alltså proof, bevis på varför vi kommer att göra. Om du gör det här, titta när vi gjorde så här förra gången. Och så visar man på någonting. Eller om du bara kan berätta och alla har samma upplevelse. Ser om vi gör så här. Och därför som jag tror att jag som ju haft väldigt mycket underdogslag hela tiden.
Ja.
Som ska lyckas. Så har jag alltid, alltså ärligen för mig själv, sett möjligheten. Inför varje match. Men om man tittar framför en säsong. Eller när man får gruppen tilldelad i Champions League. Eller man går, fy satan, det här kommer ju vara svårt. Alltså det kommer ju inte att gå.
Nej.
Men sen när jag kommer till matchen. Så är det alltid. Jag alltid tycker att. Ja men bara vi gör så här liksom. Mm. Så här ska du göra Kalle. Och så här ska du göra Benga. Va? Så här gör vi. När han får bollen. Eller när de spelar dit. Då gör vi så här. När de servar. Då försöker vi göra. Så alltid. Måste bryta ner spelet i små bitar för att se vad man ska lyckas med.
Och då hamnar vi väldigt tydligt på rollerna.
Ja, då
som är viktiga för självförtroendet.
Ja, på rollerna, vad de ska göra. Eller hur vi ska göra som lag också. Mm. Hur ska vi göra mot dem? Han slår alltid så här. Det är lugnt. Vi bara gör så här då. Mm. Ja, jag vet att han är bäst i världen på att slå så. Men om vi vet att han slår så här, då kommer vi ju enkelt att kunna stoppa det här. Eller om vi anfaller, titta, han åker dit på såna här grejer. Han som är världens bästa blockare. Om vi fintar den här grejen, han går ju på den här finten. Mm. Och sen har jag gjort många grejer såna här som har varit så att kan man få ryssa lite skärrade då, eller kan man, de här är ju inget starka mentalt, för de har ju så lite, de har aldrig diskuterat igenom vad de gör. Mm. De vet ju inte varför de gör saker, de bara är bra liksom.
Och då har du byggt självförtroendet i både laget, ja, och individerna på det sättet.
Ja, som kommer från att man vet vad man gör och vad man kan. Mm. Och då kan man uträtta stor då. Mm.
Väldigt bra.
Vi var inne på Ville Railo förut. Har du jobbat med någon beteendevetare, idrottspsykolog någon gång i något lag?
Nej, det har jag väl inte. Jag tror med landslaget var de på gång. Mm. I mina, de sista rycken vi gjorde där 94-95 någon gång, så till skam till sägarna så kommer jag inte på namnet just nu. Men det är en av de här killarna som är med och jobbar ute på Bosön, tror jag.
Precis. Men du har inte haft någon...
Nej, det blev inte så mycket. Alltså, det blev
inte något annat lag heller. Japan exempelvis heller.
Nej.
Nej. Det är bra, då släpper vi det.
Jag vill säga att jag tror att det är jätteviktig faktor, psykologiska faktor och mentala faktor. Men jag har ju ändå läst 3 år på universitetet de här ämnena. Så man, jag tror jättemycket på att kunna integrera det i ditt träningsarbete, ditt coacharbete, ditt ledararbete, ja, överhuvudtaget. Men sen om det är någon som har problem, så tycker jag absolut man ska skicka. Det har hänt någon gång faktiskt. Det hände till och med i Japan att vi skickade en kille som hade lite personal breakdown där. Alltså som, ja, visste vi inte riktigt var han hade hamnat i livet eller något sådär. Så varför han höll på med det här eller något. Och han gick till en sån här, ja, idrottspsykolog eller något liknande.
Som hjälpte han på det individuella planet. Ja. Mm. När man är ledare, coach och har lag på olika sätt, så blir det ibland framgång och ibland motgång. Och där kan man ju också då behöva som tränare, coach, hantera gruppen på olika sätt. Att hantera en grupp som har en väldigt stor framgång eller en ganska stor motgång, det är också väldigt viktigt att kunna göra på ett bra sätt som ledare. Har några erfarenheter runt det?
Ja, jag tror att man ska vara den här nivellerande personen. Alltså den som drar liksom åt mitten. När det är dåligt så får man försöka att fånga upp folk eller laget. Eller alltså, och
lyfta lite.
Lyfta upp det lite grann. Ja, och sen tvärtom, när det går för bra får man försöka få folk att stå på jorden. Men däremot så tycker jag att man måste ju tillåta laget och även sig själv och liksom i stunden vara glad och fira och tjoa lite när man vinner.
Absolut.
Men sen ska man vara ganska snabb på att relativera det här till, så att man ser att oj, vi har faktiskt grejer som vi kunde ha gjort bättre fast vi vann. Mm. Och när man förlorar så finns det alltid saker som man kan hitta som, oj, det var inte alls så dåligt. Mm. Och det vet jag inte om det är specifikt för volleyboll, men det har jag upptäckt, ja, för länge sedan, åtminstone 10 år sedan, att den här videon är så, alltså den tar udden av allting. Det är när man tycker man spelar toppenmatchen och går man hem och nu ska jag gotta. Man ska kanske till och med titta på hela matchen i följd liksom. Ja, men det var ju inte så jävla bra. Nej. Tycker man. Och sen när man kommer och ska titta på den här dåliga matchen. Fan, nu måste jag rätta till det här. Och nästa vecka måste vi fan ta och skärpa till och så jag ska se vad jag ska jobba på. Och så visar det sig att nej, men det var inte så dåligt det här.
Allting går mot mitten.
Ja.
Verkligheten, ja, går mot mitten. Jag har,
ja,
exakt samma erfarenhet.
Ja.
De dåliga matcherna blir bättre efteråt, ja, och de bra matcherna blir lite sämre efteråt. Ja. Mm. Det är en bra infallsvinkel, absolut.
Det är ju fördelen ofta i volleyboll. När man gör något bra, då gör man ju mål. Alltså. Mm. Då slår man ner bollen, då vinner man ju. Alltså, i ditt fall så kan man ju spela jättebra fotboll, fast man gör inte mål.
Så är det, absolut. Du har tränat stora lag och så vidare. Det, rent mentalt själv, den här krav, press, förväntningar, yttre krav som är att hantera det rent mentalt för dig själv. Hur har det varit?
Ja, för det mesta ganska bra faktiskt.
Mm.
Alltså före match och sånt där har jag alltid sovit som en stock. Jag har aldrig legat vaken inför matchen. Hur ska det här gå? Hur ska det så här? Det har jag aldrig varit. Och på matchen tror jag också, det är väl som alla som håller på med idrott. Man är inte nervös när man står och liksom coachar på matchen. Liksom. Och i volleyboll får du verkligen coacha. Det är ju inte som i fotboll där man, du kan ju skrika men det är ingen som hör i alla fall. Va? Och du kan fäkta med armarna eller något sånt där. Men volleyboll kan ju coacha varenda boll liksom, inför nästa boll, vad du vill ha gjort. Alltså, det är väldigt mycket som kan gå ut i alla fall. På inomhusvolleyboll, inte på beachvolleyboll, då får du inte säga något. Och det är tur det, för att annars skulle man styra matchen fullständigt. Alltså. Sen kan man ju, nej, inte för det här stora laggrejen och sådär, tycker jag inte har varit så jobbigt. Men under 40 år så är det väl 3-4 gånger som jag, om jag ska vara ärlig, så tycker jag, vad är det jag håller på med? Liksom, var är jag i livet? Eller vart det är? Alltså, för det mesta tycker man att det här är värt, det är jättevärt det man håller på med. Alltså, det ger ju kickar, eller det man får bekräftelse eller vad det nu är för något, det vi pratade om i början, det här drivet. Men så ibland så, ja, och så blir man besviken på alla, eller tycker alla de här runt om, de fattar ju ändå inte. Så genomskådar man folk som bara tycker att det är bra när man vinner, och så är det ingenting mera egentligen och lite sånt där.
Men har du känt dig otillräcklig någon gång?
Ja, det har jag gjort. Det har jag nog gjort. Alltså, det är så otroligt mycket att fundera på innan den här grenen som är gymnastik med boll. Så att innan man har svaret på de frågorna, så då tycker inte jag att jag är tillräcklig när jag inte kan förklara. Alltså, om jag tycker att så här ska man göra, och så får man en spelare att göra på ett visst vis, och bolluslingen går inte riktigt dit man vill ändå.
Nej.
Då börjar jag liksom tvivla på att jag har rätt.
Mm.
Och då får jag ju gå hem och jobba och försöka göra mera påläsning och mera läxa och se ifall det är, ja, om det är så, eller om det är någonting jag inte ser eller någonting annat. Så att det, då kan man ju känna sig otillräcklig när man inte har exakta svaren på allting.
Och det har du några sådana exempel genom karriären?
Ja, alltså, men det där har, jag tycker jag släpat på det där väldigt länge. Att, alltså jag ville veta hemligheterna. Det är därför jag säger den här sporten som är gymnastik med boll. För att det är så himla svårt. Jämfört med andra idrotter där du stannar och du har spelförståelse och bla bla bla. Och liksom dribblar och sådär. Du kan inte dribbla det här liksom.
Nej.
Utan allt det är på hundradels sekunder, så är du inte bra på biomekanik och kan se rörelser och förstå vad de gör, och så ska det komma en boll samtidigt, så har du ingen chans liksom. Du kan ju inte lära ut någonting. Eller väl, något kan du lära ut, men lite. Alltså det, och vara bra coach i volleyboll tror jag fordrar väldigt mycket mer än alla andra bollidrotter. Men i ledarskapsfrågor är det en annan sak. Då kanske det fordras mer inom en annan idrott. Det är mycket möjligt.
Intressant perspektiv. Vi kommer in på kommunikation då, och du har jobbat i många länder. Är det engelska som gäller för coachingen, eller har du lyckats lära dig det andra landets språk och coachat på det, eller hur har du jobbat där?
Jag har ju lärt mig lite språk, men det har jag mest haft nytta med i styrelserummen och sånt där, som holländska. I Belgien pratar man holländska, eller i Sverige kanske man kallar det flamländska.
Flamländska, ja.
Men det är, de säger aldrig flamländska där.
Nej.
Men, alltså,
men det kan du.
Ja.
Flytande.
Men, ja. Mm. Men eftersom de hade så mycket, eller vi hade så mycket utländska spelare där, så var det liksom aldrig aktuellt på träningen att de skulle komma och på ett år lära sig flamländska. Så när det kommer någon från Tjeckien eller från USA eller något sånt där. Jänkar är ju notoriskt dåliga på att lära sig något annat språk. Så att, då körde vi allt på engelska, och då försökte vi några år försökte vi även få all kommunikation så fort vi var någonstans på bussen och var som helst. Ingen fick prata flamländska med varandra. Alltså två belgare får inte prata, de måste prata engelska för att försöka inkludera alla grupper. Men jag släppte på det där sen, jag såg inte att det varit så mycket bättre.
Nej.
Av det. Så att det tror jag man ska acceptera, att några är en bra kompis och sitter och pratar med varandra på bussen eller före träningen, och några andra att prata med någon annan och sådär. Bara att alla kan prata med varandra. Så då blev det ändå engelska där. Förutom som sagt med folket i styrelsen och runt om och sånt där. Då var det bra att kunna prata holländska med dem. Och det uppskattades väldeliga, måste jag säga. Italienska kan jag också. Och där kom sportchefen. Han hade varit i 3-4 månader i Bologna första året. Så han kom och gnällde. Så han kom gående bakom mig och en kille till där, lagkapten i lag, och vi pratade engelska. Så här, med honom, han kunde engelska. Och så här, och pratade. Prata inte engelska, prata italienska. Det får vara slut med det här med engelska nu. Liksom. Nu har jag varit där i 3 månader. Men Italien efter ett tag så börjar man att kunna det. Men jag tror att det är så här, att det är ganska dåligt att coacha på ett språk om du inte är bra på språket. Mm. För att då hör folk bara på hur du säger saker, inte vad du säger. De hör alla fel du säger och sådär. Du ska inte prata italienska om du inte är bra på italienska med italienare på träning. Nej. Utanför går jättebra. Alltså. Mm. Så att det är samma där. Då, jag är hygglig, tror jag, på att tjabba på italienska. Alltså snacka, diskutera, men prata. Point. Coacha på det tror jag inte är bra.
Nej.
Och Grekland är samma sak. Det var ju inte aktuellt.
Nej. Det är väldigt bra pointer. Det politiska spelet. Mm. Har du varit med om också mycket i de olika klubbarna? Hur har du hanterat det?
Ja. Ibland är det mycket sånt. Jag berättade just en gång här. När jag var i Grekland. Och vi helt otippade till och med. Så vann vi då med Iraklis från Thessaloniki. Mm. Och vi vann i Aten mot Panathinaikos då. Och ja, halva styrelsen satt på ena sidan i planet och vägrade prata med den andra halvan av styrelsen. Och det var 2 separata fester dessutom, hörde jag. Jag var på en och de flesta i laget var där. Men jag tror att några i laget var på det andra stället. Mm-hmm. För att några var inköpta eller på något vis av några i styrelsen. Och det hade varit mycket turbulens där. Så att inte ens hela styrelsen kunde stötta laget när man vann. Alltså några ville inte ens att vi skulle vinna.
För att?
Nej, det var inte deras spelare som spelade riktigt.
Nej, de hade köpt in spelare till laget som inte hade påverkat.
Alltså det var väldigt konstigt det där. Alltså det fanns spelare som försökte underminera det hela lite grann också. Men vi vann ändå. Det var en helt absurd situation. Jag fick säga åt passa inte den här killen, för jag vet inte om han vill slå ner bollen.
Nej.
Alltså det är det värsta exemplet jag kommer på. Ja. Men annars har det inte varit så där jättestora slitningar. Man vet att de vill lite olika. Ibland finns det ju sådana presidenter som det finns i europeisk klubblags idrott ganska mycket. Alltså de här rika som kanske betalar väldigt mycket för, eller hela laget eller halva laget, eller den här jättedyra spelarna. De går in själva och betalar och sen kommer de och tror att de kan komma in till omklädningsrummet och hålla någon brandtal och säga att, eller vara förbannade för att man inte vinner, eller hota med att man måste vinna eller vad det nu kan vara, och så här kommer in och försöker muta folk med pengar för att om ni vinner får ni det här, inte muta alltså, utan någon bonus och så där. Alltså de där vill man ju inte helst ha där.
Nej.
Så då får man försöka på ett försiktigt sätt och säga att det är bättre om vi tar det där lite någon annan gång och
men
så
vidare. Där har du lärt dig att tackla det med ro, kan man säga.
Ja, jag försöker, men det beror ju på vilken situation, om de är de här karismatiska typerna som man vet innan att man bara ställer till bråk om man skulle säga att du får inte komma in i omklädningsrummet. Så kan man ju inte göra det på en gång. Alltså, man måste ju veta vilka strider man ska ta. Mm. Man ska inte ta någonting som är omöjligt att vinna. Han kommer gå dit ändå och bara bli förbannad på mig och jag får sparken nästa dag ungefär. Men alltså, jag har inte varit den som kryper för folk, om man säger
nej,
så.
Nej. På tal om det här med folk, lagkaptener.
Mm.
Har du något exempel på någon lagkapten som du har jobbat väldigt bra tillsammans med? Och hur har det samarbetet fungerat?
Alltså man har olika lagkaptener och lite grann beroende också på vilka funktioner de har i laget.
Mm.
Alltså med Janne Hedengård i svenska landslaget, det var ju mycket att prata med honom om hur vi skulle spela, så han hade koll på allt det. Och i början i landslaget då var ju regeln att coachen var ju tvungen att sitta på bänken.
Mm.
Men nu under resans gång med landslaget, då blev det ju tillåtet att coacha från, alltså man kunde stå upp och coacha och skrika om hur mycket man ville, men annars skulle man ju sitta ner och hålla tyst och prata i timeouter.
Mm.
Så det har ju ändrat sig väldigt mycket.
Men Janne Hedengård var en taktiker.
Han förstod ju taktiken. Mm. Så honom kunde man prata med om det. Men han kan ju bara styra anfallsspelet igen. Han kan inte styra allt det andra.
Nej.
Eller det vill man inte. Alltså, han måste ju koncentrera på sig. Han kan inte springa omkring och tala om vad alla ska vara i block. Nej. Och försvar och sånt där. Va?
Men om man tänker i verksamheten i stort. Ja. En lagkapten som styr omklädningsrummet åt dig. Som, alltså, den typen av kapten.
Det beror på vem man har. Mm. Som jag hade ju en väldigt... Alltså som var stark lagkapten i klubben, alltså som var en institution nästan i klubben redan när jag kom dit, och då var han ändå ung. Som han var passare i mitt lag, spelfördelare i mitt lag alla år där nere. Han
i vilken klubb?
I Maseik i Nordicum. Mm. I 13 år var han
i Belgien.
Var han första passare i laget, fast de köpte dit andra passare som skulle vara bättre, men han manövrerade ut dem, alltså han var bättre.
Och du gillar samarbeta med honom?
Ja, och han hade ju väldigt mycket åsikt. Det är så här superintelligent kille som han tränar numera Polens landslag som var världsmästare förra året.
Mm.
Och så då måste man förstå att han kommer ha jättestor impact. Han kommer ha stor påverkan på den här, på gruppen och på till och med på kanske på hela klubben, på presidenten och någon annan. Mm. Honom måste jag ju vinna för det vi ska göra. Så honom måste man ju prata med och göra saker tillsammans. Så honom kunna be och gå och göra saker som kunde vara, som inte hade med spelet att göra, utan snacka med den här killen. Jag tror att det, alltså, i och med att han var spelare och kanske var närmare än vad jag var till en spelare några gånger, så kunde han då prata. Då kunde jag ju veta att han har ju så stor genomslagskraft, så han ska gå och prata med den där, eller han kan prata med presidenten, eller han kan gå och prata med den där, beroende på vad man vill ha gjort liksom på plan.
Det är
så olika.
Mm. Har du något från Japan?
Ja, i Japan var vi utan, vi spelade utan lagkapten, höll på att säga. Nej, vi hade en som var lagkapten, som var icke-japan, som många sa.
Mm.
Men han var libero, och sådana får per definition inte ha liksom lagkaptensbinden som det heter i fotboll, eller strecket under siffran som det är inom inomhusidrottarna på. Då får man inte ha det om man är libero, för då, libero är den här killen som spelar bara försvar, springer in och ut. Mm. Utan att man begär spelarbyte. Han får byta hur han vill där bak, kan vi säga. Roughly. Och de får inte vara lagkaptener så. Men han var ju den verkliga lagkaptenen. Så han står som lagkapten och var den som skulle prata med folk och sådär. Eller med spelarna om det var någonting. Eller kunde framföra spelarnas önskemål och sånt där.
Mm.
Men alltså, jag var inte alltid säker på att han han ville nog samma som jag ville, men jag vet inte om han alltid förstod hela biten.
Nej.
Och så då får man portionera ut så mycket som alltså ibland kan man ha jättehjälp av en lagkapten.
Mm.
Och sen måste man, tror jag, är viktigt att man bedömer vad han kan. Att man inte bara säger, nu byter man lagkapten, och så tror att den nästa gubbe gör precis samma jobb som en annan gör.
Nej.
Det är ju samma som fotbollslandslaget som är här och spelar i dagarna. Alltså, Marcus Berg kommer inte göra samma jobb som Granqvist gör i ett lag. Så att det är ju, och de har samma funktion då officiellt. Ja. Men det är ju, alltså, det är väldigt olika vad du kan begära av en lagkapten. Mm. Ibland kan det vara bra, ibland så har du bara en som är lagkapten och inga annat. Och ibland har du en som kör taktiska grejer. En annan så har du en som kör, vad ska vi kalla det, omklädningsrummet och runt om. Och så har du en tredje som är jättebra med fansen. Så det finns allt möjligt.
Olika funktioner.
Ja.
Du, vi är snart på väg på upphällningen här. Jag tänker på här i volleyboll utifrån det här med pedagogiken, att jobba med spelet. Hur mycket i en volleybollmatch är struktur från coach och hur mycket är kreativitet från spelarnas egen beslutsfattning och hjärna?
100% coach.
100% coach?
Ja.
Det är så, ja.
Nej, och, alltså det... Jag,
du säger det med ett smile, kan man säga nu då, för de som inte ser dig.
Jag vill provocera dig lite eftersom jag antar att det är ganska mycket fotbollsfolk som lyssnar på det här. Så för att man ska få rätt uppfattning om det här, för att nu inte försöka inte göra det till en volleybollklinik. Men ja, du styr jättemycket av det här spelet. Det är uppgjort i förhand. Det är inte så att du står och drar i trådarna på sidan på varje boll, det är det inte. Men det är uppgjort på förhand.
Mm.
Men däremot så finns det en kreativ sida, eller en bit av det.
Mm.
Där spelaren måste, du måste skapa verktygen för den här spelaren. Så att han har de här 3-4 olika verktygen att jobba med.
Mm.
Beroende på vad han nu är. Mm. Passaren måste ha väldigt många verktyg i sin låda.
Mm.
och bedöma hur läget är på bollen och var han har sina spelare och vem finns på andra sidan nätet. Så han kan man ju kalla i kreativ, men det är inte att han kan ju inte hitta på något som i andra bollidrotter med att liksom snurra ett varv eller hålla i, utan allt måste ju ske volleyboll är programmerat allting. Men det finns en oändlig variation på vad du kan programmera. Du kan programmera en jädra massa och i detaljer också. En boll som är en halv meter kortare som är liksom, för att ge en uppfattning om hur fort det går, alltså från passaren ut ända till antennen liksom, ut på sidlinjen alltså, så tar det 0,7 sekunder numera om man spelar fort. Förut så gick det fort i mitten, nu går det fort överallt, och du kan ju tänka på hur långt du hinner på 0,7 sekunder, alltså då måste allting vara förprogrammerat. Du måste veta exakt vilken fot som ska vara i golvet när passaren nuddar bollen. Har du fel fot i golvet kommer du aldrig kunna tajma den här bollen. Det finns inte en chans.
Bra Anders, tiden går här. En sista fråga ska du få här.
Oj.
Du beskrivs ju som en väldigt stor innovatör inom volleybollen. Du ska få ge ett exempel på någon grej där du har kommit på att vi fastnade det här. Så här ska vi göra. Det här kommer bli bra. Kan du ge oss något sånt exempel?
Ja, jag har ju massor, men alltså det är svårbeskrivet i radio om man bara pratar till fotbollsspelare.
Ja.
Och industri.
Kan vi hålla oss runt ledarskap, tror du? Eller måste vi komma in på volleybolltaktik? Teknik?
Ja, alltså det innovativa som jag har väl gjort, det är väl sättet att spela på och hitta lösningar som ingen annan har gjort. Spela på ett annat sätt. Det är samma som det jag håller på med nu på ett hörn. När beachvolleybollkillarna som är olympiska mästare för ungdomar i vinterlandet Sverige. Alltså de spelar som ingen annan gör. Det finns ingen likhet med vad andra spelar. Alltså, innovatör, det är bara att man är... Jag var först med att man tränar styrketräning i volleyboll i princip i västvärlden i alla fall, tror jag. Och varför man ska lyfta de här tunga vikterna och allt det här. Men det handlar ju bara om kunskap. Man lägger ihop de här brickorna. Jaha, om du ska hoppa högt är det jäkligt bra om du har starka lårmuskler. Hur får man det? Ja, då lyfter man tyngder. Då ska man liksom köra djupa benböjningar och inte stå och hatta med 90 grader och sånt där som folk gör helt i onödan så det inte händer någonting. Men hur man spelar och att man kan använda en massa utvägar. Så här, det tror jag har varit helt nytt. Men... Alltså det är väldigt spännande om man är volleybollare och om man talar om de här grejerna som vi hittar på att göra. Så att det vet jag inte om det är något annat sätt som är så innovativt som inte har med själva spelet att göra. Det vet jag inte.
Men det är väl ett bra exempel det. Du Anders, det har varit en ära och otroligt lärorikt och intressant, och inte minst har man fått sig en hel del saker att fundera på utifrån din berättelse om olika delar i ditt volleybollliv. Stort tack för att du ville vara med i Coach Meet Coach.
Ja, det var bara trevligt. Det blir ju som alltid lite rudimentärt när man ska berätta om allt
det
här.
Ja, men det har varit
men,
kanon.
Det är ju trevligt att nå ut till de här som... Kör med den stora sporten i Sverige och försöka förklara att det är, om det inte är lika stor så nästintill ut i världen. Men det förstår
världen.
Man inte i Sverige. Det har jag misslyckats med fullständigt.
Ja, ja, du har lyckats med mycket annat. Stort tack och ha det bra.
Ja, tack. Detsamma.
Ciao.
Ciao.
Tack för att du har lyssnat på Coach Meet Coach och tack till Ideella Folkspel för att ni låter hela överskottet från försäljningen av Bingolotter och Sverigelotten gå tillbaka till föreningslivet och stödjer utvecklingen av framtidens ledare, bland annat tillsammans med Riksidrottsförbundet och utbildningsprojektet Eldsjäl 2.0. Ha det bra!
En poddproduktion av Fredag.